Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Tänkte vi skulle leverera några fullständigt såna briljanta, fantastiska nyheter när det gäller Studio Allsvenskan. Vi ska ju bli en live act. Vi ska gå upp på scen på Debaser i Stockholm den 26 mars. Ta Sveriges största podcast om svensk fotboll, klivet upp på scen. Livekväll helt enkelt. Vad säger vi om den grejen?
Ja, fantastiskt. Det är otroligt roligt.
Det är ju helt magiskt. Ska vi också konstatera att det här är ju biljetter som kommer gå åt i ett så kallat NAF. Så vill man vara med på det här så får man gå in på livenation.se och skaffa sig en biljett där. För det här kommer bli en fullständigt historisk kväll. Ska vi ta och prata lite grann om vilka gäster som kommer också?
Nej, men du säger det, historiskt. Vi har fått dit de tre Stockholmsklubbarnas sportchefer. De ska vara på scen samtidigt. Björn Westerström, Jesper Jansson och Bosse Andersson.
Ja.
När hände det sist?
Är det ju aldrig hänt.
Nej, exakt.
Kan räkna med show helt enkelt.
Ja, och det här är ju då ett helt unikt tillfälle naturligtvis på alla sätt och vis. Som sagt, vill ni vara en del av det här? Det här är 26 mars, Debaser, Hornstull, Södermalm i Stockholm. Och det kommer ju vara så att det här är ju bara några dagar före den allsvenska premiären också. Så temperaturen är ju redan på max. Så vill man liksom krama ur det sista av den här elden innan säsongen börjar, så gör man det ihop med oss live på Debaser i Stockholm, Studio Allsvenskan, med de här gästerna som kommer. Fan, det är
jobbigt. Jag skulle säga att det är viktigare än den svenska cupen-match.
Ja, jag skulle kunna säga att det är viktigare än den svenska cupen-final nästan.
Ja, jag är beredd att hålla med.
Nej, men det kommer bli en episk kväll. Vi kommer utlova stor show. Det kommer finnas öl.
Ja, det är riktigt.
I så mängder har ja. Live Nation lovat.
Ja. Och det är en torsdag. Man kan komma lite sent till jobbet på fredagen. Om man är lite bakis. Men ja, det kommer bli episkt. Och ni som inte har sett oss livepodda, ja, ni kommer missa någonting om ni inte köper biljetter nu. Så in på Live Nation. Och allting kommer också finnas länkat i våra sociala medier.
Ja, exakt. Det här är ju mitt rätta element också. Så jag trivs ju som den skallade fisken, nu skallade vattnet där. Så ta chansen. Ja, det blir underbart. Gå in och skaffa er biljett nu, för de här kommer dra undan fort. Gå in på livenation.se, skaffa er biljett till Studio Allsvenskan live på Debaser i Stockholm 26 mars.
Nu rullar det.
Älskar ju Dahlqvist också. Dahlqvist har en lyssnarfråga sen, kan vi ju...
Ja, jag såg det igår på
en svag cliffhanger.
Ruggigt svag.
Ja.
Jag hörde ni fick kritik också av någon från Skåne och att ni var Stockholms tema.
Då brukar vi säga att vi har 95 gäster och hitta en annan podd som gör fler gäster utanför Stockholm, eller har fler gäster utanför Stockholm. Det är svårt när man sitter här.
Svårt när man bara får nja också från Granqvist och Mellberg.
Ja, just det. Smågodispojkarna.
Men det kommer i år. Det kommer i år. Vi kommer besöka alla.
Är det så att du snackar den här också nu eller? Så vi jobbar så här?
Nej. Du jobbar bara rakt.
Okej. Du kommer prata mest.
Kan ju vara det längsta introt hittills i år.
Alltså är det intro redan?
Ja, liksom, men staplarna rör på sig och vi är igång. Vi hälsar alla välkomna till Studio Allsvenskan. Jag heter Marcus Birro och sitter med Filip och Henrik. Och så har vi ju Discoveries Johan Arning här igen. Välkommen tillbaks.
För andra gången, tack så mycket.
Är det läget?
Ja, det är bra. Ja. Jättebra, tack.
Jag satt och funderade och tänkte att jag borde veta det. Men jag frågade dig, kommer du ihåg exakt när det var nu då här sist? Du känns som en kalenderkul.
Nej, det är jag verkligen inte. Ja, men det var... Varför är jag här en andra gång, frågar jag.
I ditt fall har det varit ganska klockan. Det händer ju massa grejer.
Ja, det händer saker. Ja, okej.
Okay. Ja. Mm. Okay.
Speciellt att vi också har en person som har suttit i Djurgårdens styrelse under ett guldår. Det är också första gången vi har en styrelsemedlem på så sätt.
Som har vunnit något. Ni har bara haft det här förlorare.
Nej, men har vi haft någon annan styrelsemedlem?
En guldkantad styrelsemedlem.
Nej. Jag tror inte vi har haft någon annan som har varit i styrelse. Och sen slutat då?
Ja, inte nu. Inte nu.
Va?
Inte nu.
Nej, du är kvar än. Ja, det är när är sista mötet typ?
Ja, vi har ett möte med revisorer inför årsmötet, så att ja.
Det är det tråkiga.
Och så har vi ett medlemsmöte också som jag ska gå på.
Det är roligt.
Det är kul.
Ja. Okay. Det blir kommer bra. Det bli någon avtackning i någon mening och i någon form, och hur går en sådan till?
Nej, det tror jag inte. Jag vet inte, det kanske får en blomma eller något.
Biro, vet du vem som är ersättaren?
Var det Reinfeldt eller?
Nej. Ni har någonting med, det är lite do, va?
Ja, det är det.
Vad fan svart. Har det med då? Nu är det ju riktigt jävla illa.
Bra alltså. Där. Det är en bra ledtråd.
Kan du...
Borde Biro ta alltså.
Ja.
Borde...
Jo, den här ska du ta.
Är det någon...
Jag vet ju. Nej, nu, det efter
är,
ledtråden.
Det är ju blankt alltså.
Du tog den där.
Den enda jag kopplar då i till, det är ju inte Djurgården dock. Det är ju Magnus Hedman som jag frågat honom och upprepade tillfällen vid åtskilliga lägen i mitt liv.
Spela upp matchen, vad händer?
Ja, vad händer?
Vilken match? Doe. Det är ju alltså, det är ju Sverige-Italien. Eller förlåt, det är Danmark-Sverige i EM 04. Italien har slagit Bulgarien. Och Sverige möter Danmark, och inför den matchen så är det då på något matematiskt sätt att spela Sverige och Danmark 2-2, så går de vidare och skickar ut Italien oavsett om Italien vinner med 100 mot Bulgarien.
Ja, det är en viktig del i det här.
Ja, det är den centrala, det är själva förutsättningen.
Och en i Sveriges lag.
Ja, i Jonsson eller?
Ja.
Mattias va?
Ja. Okay. Det var bra, du tog den slut.
Ja. Men det kostade ju på ett energidrapp som bara dunkade ner i gatan. Ja, ah, okej. Okay. Ja, ah, den jäveln ska vi bjuda in också kanske, eller?
Ja, det är dags att göra.
Ja, verkligen. Ja, men verkligen.
Har ni haft Jonsson? Nej.
Nej, jag har ingen kontakt med honom. Kanske kan få lirka vid dig då.
Mm, ja. Kan vi kolla på.
Ja.
Kanske på riktigt få svaret. Än en gång.
Mm. Ja, men det är klart att den var uppgjord under tid. Inte innan eller under sig, men när det står 2-2. När det står 2-1. Och ni kollar igen, ni som lyssnar på det här, på 2-2-målet. Det är en strång jävla dom med målvaktsinsats på den. Alltså.
Nej.
Kommer du ihåg det?
Mm. Han är på den och sen så...
Nej, han är inte på, han är inte intresserad överhuvudtaget.
Okay. Vi gör så här, vi klipper in det här.
Farligt nu när danskarna är på gång igen. Det är Jonas Thomasson från distans och lobbar bollen i mål! Ett lobbskott över en felplacerad Andreas Isaksson! Och Danmark tar ledningen med 1-0 i den 28:e minuten. In med bollen i mål nu, Henrik Larsson för Sverige. Straff mot Sörensen, han kommer fram och bollen skjuter där.
Mål! Mål! Härligt enkelt!
Larsson! Och Sverige vidare! Kommer skott från Danmark från håll. Svenska tecken under sig friläge och så skott Danmark håll. Jonas Thomasson gör 2-1 Danmark, som har maximal tur i den situationen. Och Danmark gör 2-1 och sätter enorm press på Sverige. Jon Dahl Tomassons andra mål i matchen. 2-1 Danmark. Albeck får ut i vänster ytterposition till Christian Willemsson. Han har bollen nära straffan och går in i det samma. Gör en översiktsvind. Willemsson håller bollen. Kommer in mot kortlinjen ut till vänster. Han in bollen och så kommer ett inspel. Och Mårten tar den. Tappar den. Med tur med
kort.
I mål för Sverige. Så blir 2-2. Och Mattias Jonsson drar det i 89 minuten. Efter Christian Willemssons förarbete. Och Sverige gör 2-2. Det är på väg mot det omöjliga resultatet. Där både Sverige och Danmark går vidare.
Och så går vi vidare.
Går vi vidare, nu lämnar vi det. Det är bra. Låt det sjunka mot botten. Vi kör ju ett personlighetstest numera. Där vi ställer lite mer såna här, vad säger jag, intrikata frågor. Så vi får lirka oss något närmare hjärtegrunden typ.
Jag hoppar till frågan nummer 2. Så får du ta 1 sen, Biro.
Ja.
För den är lite lättare. När är du som lyckligast?
När är jag som lyckligast? När jag får umgås med mina barn faktiskt. Oavsett vad det är, så här, idrott blir det mycket av. Men det är ju det som mycket, alltså det gör jag ju väldigt gärna och mycket, det blir mycket sånt. Mm.
Vilken levande person beundrar du mest?
De här är sjukt svåra att svara på direkt så här alltså. Levande person beundrar jag. Ta nästa så får jag tänka på den.
Ja, bra.
Vilka ord eller fraser överanvänder du?
Liksom.
En klassiker.
Ja, det är jobbigt och, men man vill ju få bort den ju också. Så, liksom.
Vad lägger du dina pengar på?
Ja, vi har ju en del hästar ju.
Ja, just det.
Ja, de käkar en del pengar.
Ja, de käkar en del pengar. Men det är ju ett företag som går relativt bra. Så att det är ju väl investerade pengar just för tillfället.
Vad är ett bra avslut på ett mejl?
Ha en trevlig dag.
Vilken är den vanligaste missuppfattningen om dig?
Oj. Ja, det var ju att jag var norrman när jag kom hit till Djurgården. Det är ju en sån jättegrej.
Johan Arling!
Just det. Jag var inte speciellt bekant för den svenska fotbollspubliken när jag flyttade till Stockholm. Så att det var ju norska flaggor på stadion och grejer. Så var det ju. Men...
Är det sant? Ja, det visste inte jag. Var det så pass högt upp ändå?
Ja, jag spelar ju nästan 4 år i Norge innan jag kom hit och har ett namn som är väldigt norskt. Så att...
Ja. Men kände du då när du såg en Norgeflagga, fan det där är ändå min?
Nej, jag trodde det var till någon annan hyllningen.
Vilket är ditt bästa karriärråd?
Bästa karriärrådet är att jobba hårt. Det kommer alltid vara nyckeln, det går inte att ta några genvägar.
Håller helt med. Din senaste googling?
Jag googlar varje dag jättemycket saker. Vad kan det senaste varit då? Jo, jag googlade på Federico Tesio, en italienare faktiskt.
Ja, bra.
Vet du vad det är?
Nej, men det är lätt.
Får du kolla upp? Googla det.
Ja. Men vem är
det då? Nej, vänta, det vore kul om vi får se typ så här Google Trends på den här. Så vi säger ingenting. Ja. Vi säger ingenting.
Nej, okej. Okay. Vi avvaktar längre.
Så vi ser hur många som gör det faktiskt. Ja. Du vet att man kan följa det, va, Biro?
Följa vad?
Google Trenden på det ordet. Om du säger
man igen. Googlar Google-trender helt enkelt. Är det du säger till mig?
Exakt.
Fan, det är meta du. Vad lyssnar du på när du lagar mat?
Simon & Garfunkel ofta.
Ja, bra. Det är riktigt jävla bra.
Du ska recensera vad han väljer att lyssna på.
Ja. Neil Diamond har jag fastnat lite för nu också. Ja. Mycket sånt, lite äldre. Sådär. Jag börjar bli gammal nu.
Ja, det är riktigt.
Men du vet så här, som verkligen har gjort någonting bra. Så inte bara... Men
när är du full 79, va?
Ja.
Det är inte så jävla gammal.
Och du?
Jag började skolan 79 och 72.
Ja, så jävla mycket äldre än mig är du inte.
Ja, tack.
Vad lagades det för mat i köket? Ja. Hemma hos Arning.
Det blir mycket italienskt.
Ja, det är klart det blir.
Spaghetti alle vongole.
Ja, fint.
Oh, är du bra på den?
Bra utav.
Ja, den kan jag faktiskt. Uh-huh. Den kan jag. Jag har lärt mig några.
Härligt.
Kan vi ta en lyssnarfråga direkt där?
Ja,
Jonas,
kör lyssnarfrågan.
Ja, det är Jonas Dahlqvist som undrar varför du alltid, han upprepar det 2 gånger, måste gå på italiensk restaurang när ute eftersom det går lika bra att koka pasta hemma som man uttrycker.
Ja, där har ju Jonas fel då.
Ja, det är ju riktigt konstig fråga tycker jag också. Ja,
det är en jättekonstig fråga, men vi har ju hittat några bra ställen när vi varit iväg sådär. Och i London finns det några sådär bra italienska också som vi brukar hitta till. Så att jag har ju fått med honom till det några gånger. Men även fransk till jag, så att det är liksom kom där igen.
Men har du testat vodkapasta?
Nej, jag har faktiskt inte gjort det. Nej, jag vet att den har funnits på menyn många gånger, men jag har inte, nej. Biro, vad tycker du om den?
Ja, den är, när den görs riktigt bra så är den riktigt den är jävla fin. God. Ja, så den är väl värd att testa.
Jag måste
lätt
göra
att göra hemma också.
Är det så?
Ja, gjorde den för
bara koka pasta och lägga i vodka.
Ja, men sen är det ju tomat, det är ju tomatbaserat liksom. Så att det är ju vodkan, det kokar ju bort.
Ja,
just
det.
Sen så förhöjer du smaken och så blir det lite sting. För du har chili och vitlök och lite annat. Men det är nog bra.
Ja, det går så. Ja, bra. Den såg fin ut också kan vi säga. Henkel har ut den på någon sån film på Instagram, va?
Ja, det finns som en highlight på min, på min Instagram om man vill gå in och kolla receptet. Vilken bok har betytt mest för dig?
Vilken bok har betytt mest för mig? Jag har inte läst jättemånga böcker. Men några har jag läst som jag har fastnat för. Och det finns en bok som heter Tuesdays with Murray. Som jag tycker ni ska läsa.
Ja. Vad handlar det om?
Det handlar om en student och hans lärare och hur han blir äldre och träffar den här läraren igen och sådär. Mer än så säger jag inte.
Bra.
Tuesdays with Murray.
Bra tips.
Vad skärmdumpar du senast?
Jag vet inte, det är antagligen något mail från någon lärare som mina barn har och som min fru behöver veta vad som hände. Typ så.
Vem vill du be om ursäkt till och varför?
Ja, min fru. För att man, ja men ingen farliga saker, men för att man inte är tillräckligt bra vissa gånger.
Ja, okej. Okay. Fan, det är självinsikten då.
Ja.
Eller?
Ja, det får man säga.
Ja, det är många grejer man vill... Eller? Men vi kan gå vidare.
Du vill fråga... följdfråga på det.
Vi får komma tillbaka en tredje gång.
Vad undrar du dig?
Jag undrar mig god mat. Det är faktiskt stående så här. När man åker utomlands så är hälften av det som är en semester är ju vad man går och äter faktiskt.
Ja, fan, helt riktigt alltså. Ja. Var åker du helst? Är det i Italien då eller?
Ja, det blir ju det.
Ja. Mm. Men här i Stockholm då, har du någon favoritrestaurang?
Nej, ingen direkt så. Ingen, nej.
Du måste, det med, måste säga Brillo, annars så blir det liksom
Brillo sur en del. Ja.
Vad håller du vaken om natten?
Ingenting faktiskt. Uff. Jag sover väldigt bra.
Ja, fan vad skönt. Mm, jag, inga travhästar som går?
Nej, inte sånt. Det får man lägga åt sidan. Nej, men jag sover väldigt bra och det är få saker som gör mig orolig så jag inte kan sova.
Ska vi hoppa tillbaka till första då? Levande person som du beundrar mest?
Säg, ja, det var den ju.
Säg din fru nu.
Ja, precis. Ja, det får bli min fru där också då. Ligger dåligt till med förra svaret där. Så att.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Okej, kompis, då kör vi.
Fan, minns ni Hugo eller?
Vilken Hugo? Jag har ingen aning om
Lattjo Lajban Hugo. Vad tänker du minns ju Hugo?
Ja, herregud, nostalgi sig något.
Det här går ju rätt ovanför huvudet.
Jag är men vadå, du ringde in, du spelade med din hemtelefon med det där lilla trollet. 4:an tror jag det var.
Ja, Hugo, men vad snackar du om? Det här är ju liksom en reklamspot för Leo Vegas, ja, med vårt samarbete.
Ni hänger ju inte med överhuvudtaget, det märker jag ju. Leo Vegas har ju, som ni kanske vet, otroligt många härliga slottspel på sin sajt. Och de har Hugo.
Va?
Det gamla trollet.
Är det sant?
Ja.
Så fint alltså. Stort ändå att man kan få lira Hugo igen. Men glöm inte alla härliga kasinospel. Och den där kungliga spänningen, den finns ju där i roulette, blackjack, min favorit. Och James Bonds favorit, vad är det för någonting?
Baccara.
Aj! Fan, James Bond då?
Jajamän.
Bond gillar man ju. Bond är ju dessutom över 18 år. Han är ju min ålder nästan. Vilket just 18 år alla som spelar på Leo Vegas måste vara för att kunna spela. Dessutom är ju James Bond en sån stjärna att han skulle ju såklart ha sig till stödlinjen om det är så att han känner att han någon gång är orolig över sitt spelande.
Ja, men så är det. Så vi säger stort tack till Leo Vegas för att ni är med på tåget och att vi har ett så fint samarbete och gör den här podden möjlig.
Om vi går in på tv-rättighetsdelen där, Discovery, du är ju nu då som varit inne på renodlad tv-personlighet kan man säga. Var det ett svårt val att lämna? Nu har du inte lämnat, men du kommer att lämna Djurgårdens styrelse. Eller var det liksom, följde sig naturligt?
Nej, både och. Jag trivs väldigt bra med den rollen jag haft i styrelsen. Jag tycker det var skitkul. Jag har fått lära mig styrelsearbete på ett sätt som jag inte har riktigt varit med om tidigare. Och sätta sig in i hur det är att jobba med en förening som Djurgården. Jätteintressant. Jag hade gärna fortsatt. Tycker det har varit skitkul. Men samtidigt så är ju att kommentera fotboll är ju mitt jobb nu. Så att jag blir ju, och jag tycker också det är jättekul. Så att, men jag behöver ju tjäna pengar också, så är det ju.
Hur mycket har du längtat efter att få röra dig i den allsvenska fotbollen igen?
Ja, men det har jag faktiskt längtat efter. klart man saknar någonstans när man slutspelar fotboll också. Nu har jag fått behållare som inte alla kanske får sådär. Dels så har jag haft styrelsejobbet, jag kommenterar fotboll, jag har fått jobba lite med mina barn och deras fotbollslag och varit med lite inom distriktsfotbollen också nu på slutet. Så det har jag ju, men samtidigt så är det klart att i Sverige så högsta nivå i Sverige är allsvenskan, så det är alltid kul.
Känner du när man kanske kommenterar Djurgården, fan, nu hade man velat hoppa in?
När man kommenterar Djurgården, ja. Jag har aldrig gjort det nu, men när jag tittar
eller
på
andra
dem.
Lag, ja.
Ja, när jag tittar på Djurgården så hade vi känt, men jag vet ju att det är ett par veckors träning ifrån alltså, innan jag kan
tror inte jag hade det här. Nej. Förra gången vi pratade så hade vi den här uppe, ja. Men då såg du ju sämre ut. Ja, det var inte lika ofta förra året.
Jag är inte i närheten av den, alltså det är ju många år sedan jag spelade fotboll och det krävs så otroligt mycket träning och sådär. Men det är klart att det är vissa saker, tänker jag kanske annorlunda än vissa av de som spelar. Så att jag hade velat göra på ett annat sätt. Men nej, det är så mycket som krävs av träning och förberedelse och allting. Så att jag är nöjd med att sitta på läktaren nu.
Men du bara kasta en blick på det, ser man att du hade gått rakt in i ett Serie A-lag. Det går lite långsammare, det är lite, så här, lite svajigare.
Du är vråltränad?
Nej, det är jag verkligen inte. Men jag spelar tennis.
Ah, okay.
Så då kanske jag hade platsat i Serie A.
Inget paddel för dig?
Jag har testat några gånger nu.
Ja, är det kul eller? Dyrt och roligt eller hur?
Ja, dyrt är det ju.
Ja, okay. Men är det roligt?
De klarar att ta ut mycket för varje timme, det gör de. Men det är jättekul är det.
Ja.
Man måste vara fyra, det är det som är grejen. Hitta tid som alla fyra, det funkar för
oss. Hitta tre vänner till.
hitta tre ovänner. Ja.
Det känns som att det finns massor med så här ex-landslagsmän som spelar det här.
Ja, det är det.
Ja.
Ex-djurgårdare också.
Ja, men gubbar i 40 plus sådär.
Ja.
Är ju en...
Kim, Isak,
ja,
Jonas.
Ja, de lirar. Ja. Nej, det börjar på att bli jättestort.
Såg ju att Mackan Rosenberg var här uppe nu i Stockholm. Mm. På någon middag på Milles, Strandvägen. Mm. Med Jonas, Kim och Peter Andersson.
Mm.
Då kommer jag tänka på att det måste vara första gången Mackan är här uppe i Stockholm privat. För han sa ju till oss att han aldrig varit i Stockholm privat tidigare.
Nej, just det.
Mm. Så skickade jag runt det och så var det någon i någon chatt som skrev det är Viasat som betalar, han ska vara med i Viasat studion. Så det är ju inte privat, han är
det. Fan vad stor han är då.
Marcus Rosenberg ändå.
Fan vad bra alltså.
Han hade aldrig åkt hit.
Han hade aldrig åkt hit annars.
Hur vet du nu, eller det vet du väl, men hur schemat på kanalen kommer ut? Vet du vilka, liksom, hur du kommer jobba, vad din roll blir?
Nej, jag väntar på det schemat.
Du har ingen aning här?
Ja, aning. Jag vet ju hur matcherna kommer ligga i Allsvenskan. Jag vet att det blir väldigt mycket matcher att täcka för mig. Men jag har inte fått månadsschemat för april ännu. Men det är på gång.
Okay.
Vem är det som ansvarar för det här på Discovery?
Jag hänger inte ut någon. Nej.
Men herregud alltså.
Kommer du vara expertkommentator eller ska du göra andra grejer med? Liksom
ja, det är studio och som expert. Jag jobbar helst med att kommentera matcher. Så att framförallt kommentera tror jag det blir för min del.
Mm. Jag snackade med Stefan Ishichak i telefon kort för några veckor sedan. Och han pratade lite grann om att vi skulle boka någon tid med honom var det väl. Och då sa han, men jag är här. Och då frågade lite om matcherna. Då hade han fått matcher i närområdet där han bor geografiskt. Liksom. Mm. Funkar det så? Eller har du en andra premiss?
Nej, men jag tror nog att geografiskt kommer de nog tänka en hel del. Men sen i och med att man är baserad i Stockholm så är det lättare att göra matcher på andra ställen. Tror jag också. Så att det beror nog på. Men Ishizaki, om man bor nere i Borås så är det väl lättare för honom att göra match i Göteborg än för mig.
Ja.
Förutom schemaläggningen, vad har ni för utmaningar på Discovery annars?
Jättemånga skulle jag säga. Ja. En utmaning är ju att bli accepterade. Det är en jätteomställning för folk att gå från en sak till en annan och tycka att det är okej. Så att minsta lilla fel så kommer vi nog bli jättesynade och få massa kritik. Oavsett, även om vi inte gör fel tror jag, så kommer vi få kritik.
Kan man höra av sig till Jonas Dahlqvist?
Ja, det kan man göra. På ett.
Han är ju expert framförallt på när det gäller frågor om abonnemang, va?
Priser och rätt i allt.
Han kan det.
Han öppnade ju den dörren själv, ska jag säga.
Ja. Mm. Är du beredd på kritiken kring att du är kopplad till Djurgården så tätt?
Ja, så är det. Men i stort sett alla som kommenterar har ju en koppling till någon klubb. Mer eller mindre så är det ju. Men så är det ju alltid. Man känner av när man kommenterar andra lag att man bör tänka sig för lite grann extra och sådär. Så är det.
För de som inte känner dig då, inte har följt dig när du har liksom suttit med de andra på Discovery här, vad är du, liksom, vad är du bra på? Vad är din grej?
När jag kommenterar fotboll? Ja. Nej, det får ju ni bedöma, men jag försöker förmedla det jag ser från mitt sätt att se på det som fotbollsspelare och vad som kan vara intressant i taktik och hur lag lite kan förändra för att förändra matchbild och varför lag gör som de gör och hur det ser ut på planen och sådär, och även bedöma spelare. Försöker göra det på ett sunt sätt. Mm. Sen så om det är bra eller inte, det får ni bestämma.
Men har du haft, du sa du har ju jobbat, det kommer en del lyssnarfrågor på det också, att du har jobbat lite grann i ungdomsfotboll, va? Mm. Har du liksom drömmar, planer om att ta det där liksom vakna spelögat du har på en tränarnivå liksom?
Någonstans så har det väl alltid funnits någon sån grej att man har velat göra det liksom, men jag tror inte jag har, alltså det krävs så mycket även där att man ska lägga all sin tid på det. Just nu så är jag i ett skede i livet där jag har kommenteringen, jag har ett bra jobb vid sidan också och så att då ska jag liksom göra mig av med allt det och sen bara köra fullt ut på tränargrejen, och det vet jag inte om jag är beredd att göra just nu, och är jag inte beredd att göra det 100% så kommer det inte funka, men det är klart att någonstans där så finns det så här, man skulle vilja testa det i alla fall.
Nu när vi sitter här och det är februari, så är det ju mest träningsmatcher, snart drar det igång Svenska Cupen här. Som spelare, hur är liksom de här träningsmatcherna?
De i Svenska Cupen? Eller...
Nej, men nu liksom innan.
Det är allting... så få nu för tiden. Ja. När jag började tänkte jag säga, men vi som är gamla då blir då.
Ja,
men,
tack.
När man håller på grusplaner runt omkring och sådär, så var det ju kanske 5-6-7 matcher innan någon riktig match började, något allvar. Nu som Djurgården spelar en match nu innan cupmatcherna börjar, så att det är inte så mycket att vinka på innan det drar igång allvaret, och jag tror det är bra, jag tror det är skönt både för spelare och för planering för klubben också, att det blir riktiga matcher på en gång.
Djurgården har väl haft extremt få i den, vet ni kanske om vi har nämnt det tidigare, är det en medveten plan eller har det bara blivit så?
Ja, det är väl medvetet, sen så ska inte jag sitta och säga varför helt ut, men jag tror upplägget är ju planerat och medvetet, ja.
Det vore ju konstigt annars. men det är ju inte alla som har spelat än, utan många har ju spelat just fem matcher typ.
Ja.
Som spelare, hur tror du att man tacklar det, och hur, om du ska gå till dig själv där, hur var det då? Var det så här, men det spelar inte så stor roll, eller fan det är viktigt att vinna eller?
Ja, men det är alltid viktigt att vinna, så jag tror inte man... Det är klart att man har den inställningen att man vill vinna de där matcherna ändå, men sen så är det ju inte... Det skiftas ju en hel del, det blir en hel del byten. Du luftar spelare som kanske inte skulle luftats i en riktig tävlingsmatch. Det är yngre killar som får chansen och så vidare. Så att det blir inte så viktigt, men jag tror att alla vill vinna dem ändå.
Vad får man för effekt då?
Av träningsmatcherna?
Ja.
Nej, du spelar ihop ett lag, du någonstans får känna på positioner. Vissa spelare kanske inte helt i form, har varit borta en del, kanske har tränat lite tyngre. De behöver matchträning, så att det finns både för- och nackdelar med att spela få och många matcher.
Men det känns som att folk är lite så skraja över att det kommer att bli dåliga resultat. Kan det inte finnas en förtjänst om poäng i det? Jag vet inte, Joakim Björklund sa någonting efter någon förlustmatch för Hammarby nyligen om att ja, vi vill ju ha en del svar, och det fick vi ju tyvärr. Men tyvärr, det är ju bra också.
Ja.
Alltså, är det någon gång du ska se brister eventuellt då som du har på försäsong, så är det väl bra att se dem i en hyfsat matchlik situation under träningsmatchen då, för att kunna göra någonting åt dem till säsongen börjar.
Liksom. Nej, men så är det ju. Vi Djurgården spelade ju nu mot Brann i en träningsmatch, förlorade 4-1. Och det är ju bättre att få den smällen nu och se att det finns saker att jobba på. Försvarsspelet var inte som man hade hoppats på. Men på inget sätt var det någon katastrof, för det offensiva var mycket som var bra, men det är klart att det är en bit kvar tills det optimala, och det syntes i den matchen. Nu var det mycket byten och sådär, men det svaret man fick där är ju bättre att få i den matchen än i en annan match.
Mm. Man är ju också på träningsläger nu. Vi snackade lite träningsläger här när du kom in, om att Biro har varit på ett glassigt träningsläger i Alicante.
Ja, det är riktigt. Det var med väl lunt.
Och att det var inte riktigt samma på din tid i Sirius. Men jag tänker, under Djurgårdstiden där, hur viktigt är sådana liksom att åka iväg? För jag antar att ni gjorde det då. Var ni inte i Sydafrika då också?
Jo, jag var två gånger i Sydafrika. Jag tycker att Sydafrika kan onsdag åka till. Det är ingen tids, eller ja, en timmes tidsskillnad. Det är bra klimat, var bra planer. Det finns saker att göra vid sidan av för att stärka lag, sammanhållning och allt det där. Så att Sydafrika har kanonläger. Sen är det inte alla som har möjlighet att åka dit. Men vad var frågan, ursprungsfrågan egentligen?
Nej, men är det liksom, vad är det som händer på de här träningslägerna?
Nej, men framförallt så tränar du hårt ju, ja. Då är det möjligt att köra extra på detaljer och sånt också, i och med att man är tillsammans hela tiden. Ja, men du kan stärka gruppen, du kan göra saker ihop. Jag tror det finns många saker som är positiva med sånt. Sen kommer du bort från din vardag också lite grann, och det kan ju vara skönt att se något annat än bara de lokalerna du brukar vara i.
Hur mycket är det här Kalmar och balkong och en öl som man fått se
komma ut sånt här?
La Manga video och sådär, precis. Är det någonting, är det, ärligt nu, är det något krökande liksom?
Nej, nu för tiden tror jag inte det är på något lag.
Men faktiskt. Då?
På Kalmars tid fanns det.
Det var inte under exakt samma Djurgårdstid.
Jo, men vi, jag kan säga, vi hade ingen kröka på balkong, det hade vi inte.
Men vad gör man då? Vad är det för sociala övningar liksom man gör?
Nej, men allt ifrån att de fanns ju möjlighet att spela golf eller åka ut på med någon båt och göra haj, kolla på hajar, och vi klättrade i berg när vi var i, eller klättrade, gick upp för ett berg, Tafelberget i Kapstaden, och det, alltså det finns ju massor av saker där för att bygga ihop ett lag.
Det känns som en grej som jag noterade under de dagarna jag var med Sirius i Spanien, är att de unga och eller nya spelarna som kommer in, när de kommer rätt tight in på ett läge, det är ett väldigt bra tillfälle för dem, för det går, du påskyndar
precis
samman, alltså att bli en del av gruppen.
Ja, det är ju enklare, man umgås ju hela tiden och det går tillsammans till maten och så vidare, och där blir de ju accepterade direkt, även de som är nya liksom.
Känns som att det var inkilning på din tid, men att det inte finns nu.
Glenn Hyséns tid.
Är det så?
Ja, det var han som införde.
Inte under tidigt 2000-tal.
Jo, det fanns det nog. Jag har nog inte varit med om det så mycket i de klubbarna jag har varit i. Men det fanns. Jag är inte så mycket för sånt här. Jag tycker inte den typen av grejer är speciellt roligt. Jag tror inte det är speciellt bra heller. För de allra flesta det är så. Men sen så finns det väl vissa som har kul av det. Jag är ganska tråkig tror jag där. Men jag tycker det är skit rätt som sagt. Ja.
Om man då tar sig vidare ett litet steg från träningsmatcher, eller ganska stort steg, så kommer man ju till cupmatcherna som också är ju står inför dörren här. Du har vunnit både svenska och norska cupen. Svenska cupen två gånger, va?
Och norska också.
Norska två gånger med. Och det känns som att värdet av en cupseger har ökat i Sverige de sista åren. Hur ser du på det om du jämför med när du vann 2003-2005 i Sverige?
Jo, men det tror jag. Jag tror att med upplägget som är med matcherna som börjar tidigt, och att man kan på något sätt så har det höjt statusen på det. Och jag gillar det, för att vi har två saker egentligen om de svenska lagen kan spela, om det är cupen och allsvenskan. Sen så är det vissa som får komma ut i Europa. Men att vinna någonting, så är det de två. Det ska man kunna fokusera fullt ut på, och då borde statusen vara ganska hög på det. Som det är i Norge på den norska cupen. För då är det ett riktigt happening.
Den har alltid varit högre, va?
Ja, men finalen går på Ullevål och allt är fullsatt, och de här lagen kommer dit, spenderar helgen där innan, och så det är en stor grej att komma till cupfinalen också.
Var det roligare att vinna norska cupen än svenska cupen då?
Ja, det var det.
Ja, okej.
Och en annan bonus också.
I pengar, tänker du? Nej, det skulle jag inte säga. Nej, det var nog inte så mycket
lättare
pengar.
Fonden,
nej, men statusen. Om vi pratar status, så är norska cupen så pass hög så att det var ju något väldigt speciellt där. Ja. Så var det inte i Sverige.
Vad minns du av segrarna då? Vad kommer du ihåg av om vi börjar Norge där? Hur var det liksom? Vad hände, och var det party efter? Och vad...
Ja, party var det. Det är ju bankett och hela grejen med norska fotbollsförbundet, båda lagen och allting sådär då. Så att det är ju bra. Ja. Men sen var det väl matchen i sig. Första matchen mötte vi ett lag som heter Odd Grenland där, och det var en riktigt dålig match. Vi vann med 1-0. Jag hade faktiskt assist på det målet. Ja. Och sen andra gången jag vann med Ålesund mötte vi Molde. Det var ju egentligen ett derby då, för Molde och Ålesund är inte så långt ifrån varandra. En båtresa typ. Och det var ju en grym match. Den gick till förlängning och blev straffad också. Åh
fan, ja. Den är stökig.
Och Molde var ju stor favoriter innan. Men vi lyckades vinna till slut.
På tal om party. Vi träffades ju på guldbanketten.
Ja.
Kommer du ihåg det?
Ja, jag kommer, ja. Kommer du ihåg?
Filip var lite orolig att jag inte kommer ihåg.
Henke var tveksam. Nej.
Jag sa, visst fan, gjorde vi det?
Var det inte han?
Nej, men jag kommer inte ihåg vad vi snackade om bara. Men det var kort där i...
Ja, det var kort.
Ja. Hur var festen?
Jag, du var kvar där längre än vad jag kan säga.
Fast jag drog kanske vid efter 12 någon gång.
Ja, men jag drog när vi är 10:30. Så jag var bara där en sväng och hälsade på folk och sådär. Sen så åkte vi hem. Men det var en lång dag ändå. Så att, men det är väl någonting man känner att det är så roligt att se så många som är glada för och uppskattar det som har hänt. Alltså folk som jobbar på kansliet som lägger ner jättemycket tid på Djurgården. Du som gillar Djurgården, men alltså, vi alla som var där, att man känner verkligen att folk uppskattar det som har hänt och är genuint glada. Det är kul och det gör det värt att jobba med det här. Ja.
Jag kan känna mig att man var lite så här mentalt slut där på...
Det var därför jag åkte hem.
Ja, exakt. Nej, men jag och Birro var ju i Norrköping och vi hade åkt ner och sen tillbaka. Och så, ja, men det var mycket liksom, att man inte riktigt kunde ta in det.
Nej.
Men det var ju många där som körde på... Ganska kort.
Ja, jag kan tänka mig det.
Ja. Och hela veckan sen.
Ja, exakt. Så här, vi hade ju Bosse här för var det femte eller sjätte dagen och då hade han några dagar kvar. Berättade han själv. Men om vi återgår.
Det är fantastiskt.
Ja,
det är en podd, om man inte har lyssnat på, då ska man gå tillbaka och lyssna på den.
Ja, men Bosse Andersson här, guldveckan.
Han är grym.
Ja. Men om vi bara då knyter an till, vad gör man exakt i en styrelse? Vad är det för möten och vad pratar ni om och hur går det till? Äter ni middag, sitter ni på kontor, är ni uppklädda, är ni på brillor och vad händer?
Ja, många frågor på en gång där. Ska vi beta av några? Så, men vad gör vi på mötena? Vi går ju igenom, vi har ju några punkter som är stående. Bland annat säkerhet är en sån fråga som alltid kommer upp. Sen är ju sporten givetvis viktig. Vi har ju ungdom, vi har dam, herr, flickpojk. Ja, men allt möjligt. Nu håller vi på att flytta från... vi håller på Hjorthagen där våra ungdom och dam har suttit. Vi håller på att få det till ett ställe, sådana frågor. Med staden och mark och sådana grejer kommer in. Så att,
det är långa möten.
Ja, nej, men vi försöker, vi har en väldigt bra ordförande, Lars-Erik, som försöker hålla tiderna så att när är det satt till 11:15 någonting så är det slut då. Liksom. Så att det är det vi... Men det är bra för att annars drar det lätt över och man kan sitta hur länge som helst och älta frågor. Men man får jobba på annan tid med dem efter mötena.
Vad har varit din roll då?
Jag har ju haft hand om sporten och så herrelaget och tillsammans med Bosse.
Alltså A-laget då här då?
Eller alla? Ja, precis. Ja. Precis. Okay. Det finns en som har dam och det är någon av säkerhet. Så vi har ju alla olika områden som vi jobbar med. Annars blir det svårt i styrelsearbetet om alla ska ha allting.
Man brukar ju prata ibland om att när det börjar blåsa i styrelserum, att det inte påverkar liksom truppen. Och sen brukar man ibland säga, det är klart att det som händer i styrelserummet kommer ner till truppen och så blir det rörigt. Vad är liksom din syn på det, du som ändå har suttit i?
Och spelat fotboll också, så känner jag att när du har en stabil styrelse där man som spelare känner sig trygg med det som händer och att man vet att det finns kompetens och att de gör det de ska, så är det lättare att spela fotboll också. Man känner av ganska omgående när det är problem med någonting, när saker och ting inte fungerar. Så att det är väldigt viktigt.
Så att nu fem stycken, nu går vi till en annan styrelse, men fem stycken i Norrköping lämnar styrelsen, det är någonting som påverkar liksom truppen och träningslägret där man är på.
Ja, definitivt skulle jag säga. Sen så kommer det ju alltid ut att säga att nej, men det är ingen fara och vi spelar fotboll och så vidare, men det är ju inget bra det alltså.
Under ett sånt här guldår då, när du och Bosse har jobbat så tajt, hur har det varit?
Ja, men det har ju, alltså, jag trivs väldigt bra med Bosse. Han har en enorm kompetens, han har ett kontaktnät som är jättestort. Jag är trygg med det han gör. Sen så är Bosse och det är därför han är rolig att ha här. Och det är därför det är roligt att jobba med Bosse också. Han är speciell på sitt sätt men enormt kunnig, så att jag och Bosse har funkat väldigt bra ihop och jag är väldigt tacksam för att jag har fått jobba ihop med honom, så att det har varit bara kul faktiskt.
Han pratar ju ofta om långsiktighet, att man måste göra saker såklart bra på kort sikt men att man långsiktigt hela tiden jobbar. Och det kommunicerar ni utåt hela tiden. Vad har ni gjort liksom under 2019 då som man kommer få se nu, tror du?
Ja, framförallt så tog vi några, när jag kom in i styrelsen för 3 år sedan, så tog vi några bett på spelare och saker. Vi hade ett möte i Uppsala faktiskt inför en match mot Sirius där vi i styrelsen tog några beslut om hur vi skulle hantera vissa spelare och frågor med dem och gjorde en hel del rätt saker som sen har mynnat ut i det som vi ser nu. Och jag är också, har ju hela tiden varit inne på att kontinuitet är viktigt. I dagens fotboll så är det för mycket skiften, för mycket saker som händer. Och det är, vissa gånger måste man ändra saker när det håller på att gå snett, men det är för ofta populistiskt att man ska bort med saker. Man känner ju själv när Roma spelar, eller hur? Då vill man byta allting, eller hur? Ja,
nej, speciellt nu.
Ja. Ibland skriver man det på Twitter till och med. Jag går ner i Tiber med er, era jävla och snaggar.
Exakt. Men där gäller det någonstans att ha kontinuitet och ha ett lugn. Och det finns inte alltid i dagens fotboll.
Ja, för ni sitter med en del spelarkontrakt som går ut i år. Det är väl Kevin Walker, Ring bland annat. Mm. Men annars så är det mycket långa kontrakt. Mm. Det måste ju kännas skönt. Liksom.
Det känns väldigt bra. Vi har även förlängt dem med den spelaren som vi ville i Karlström. Att vi skulle förlora Boja, det visste vi. Vi är glada för det han gjorde för klubben och den utvecklingen han hade. Men vi har fått behålla det vi ville och även fått in Kalle Holmberg. Men det känns bra, alltså vi Berg tillbaka i träning nu också, känns som det kan bli bra. Chili som inte kunde vara med någonting under förra året också som spelare. Så att jag känner mig väldigt trygg med den trupp vi har, att det finns både bredd och spets på många positioner. Sen jobbar vi för att kanske få in ytterligare något namn, men det känns mycket bra.
För det är ju närmast unikt, har ju vi och andra pratat om, att man inte liksom tappar så mycket spelare utan man snarare förstärker
ett guldlag.
Ja, ett guldlag. Det blir ofta
väldigt ovanligt, ja.
Ja, sönderköpt.
Liksom. Det blir sönderköpt och du har spelare som är i ålder och kanske sugna på att dra. Det finns klubbar som, men vi har lyckats. Jag vet inte, det har varit väldigt lugn marknad. Jag vet inte varför det är så egentligen. Det är inte så många spelare som har rört på sig heller. Och Boja vann skytteligan och har väl heller ingen ny klubb riktigt. Så att det är speciellt.
Mm. Fan, tänk om Roma resonerar med som Djurgården. De har kickat ju iväg jävla trotjänare efter trotjänare. Florenzi till Valencia sist och sen så spelar de som ett gäng zombies.
Men hur kan Florenzi gå dit?
De ger honom inte förtroende. Han säger, jag vill ha det här och det här förtroende. Nej, men du är inte en del av våra plan, säger han till honom. Han är lagkapten, den där jävla kopplingen de har till den jävla stan. Och de skickar honom till Spanien liksom. Ja. Sen går de ut och spökspelar mot de här jävlarna och får stryk mot Bologna hemma. Ja. Vi tror fan de får stryk mot Bologna hemma. Vi lämnar länge.
Jag älskar det här.
Hur oense kan man vara i en styrelse utan att det liksom börjar bli...
Vad är liksom... Och när börjar det blåsa?
Ja, exakt.
Ja, men du kan säkert ha, alltså det är sunt att ha olika åsikter och man kan diskutera det och sen så kanske man kan komma fram till en lösning. Man behöver inte vara överens om allting, men jag tror det är sunt att man har olika åsikter och inte bara håller med varandra hela tiden.
Men är det så att man röstar så har ordföranden två röster typ?
Ja, vi har väl nästan aldrig kommit till det läget. Har vi inte en gång kanske, men det vill jag inte berätta om. Men
vad handlar det om?
Nej, men så är det ju. Så är det ju, det därför man är ojämnt antal också en styrelse. Mm.
För det var väl så det var snackat i Norrköping mycket, att Hunt hade två.
Minst. Djurgården var ju grymma när du var där som spelare runt 2003-2005. Om du jämför den eran med vad Djurgården är nu och idag, vad är skillnader och likheter?
Men lite grann, 2003 så hade vi väl ett mer namnkunnigt lag, kanske ännu mer individuellt starka spelare än vad det är idag. 2005 var vi inte riktigt tippade att vinna något guld, men det var väl många som växte under det året.
Påminner mer om i år då? Typ, eller
för... Ja, men lite mer så, och mer ett kollektiv. Jag tycker det kollektivet som vi visade upp 2019 är enormt starkt. Många matcher där vi vänder och... någonting som Kim och Tolle har byggt och som man får ge dem cred för, att de har skapat i den där gruppen. Så den sammanhållning och den styrka som de visar där som kollektiv var imponerande.
Jag försöker ju få det här till att det ska handla väldigt mycket om, alltså uppe i huvudet otroligt mycket. Varför? Kan du sätta ord på vad det är du menar när du säger att man bygger det kollektivet, att man är liksom, när 2005 kanske inte var liksom de bästa spelarna, 19 så hade man det här som Kim och Tolle. Vad är det exakt som gör att man vänder matcher, vänder, vinner och sen till slut tar SM-guld liksom?
Ja, men det där mentala som du är inne på är enormt viktigt, och jag tror inte alla förstår hur viktigt det är. Jag spelar tennis själv och börjat spela lite matcher nu, och så här, hur mentalt är inte det? Kollar toppen på tennisen, det är samma spelare som vinner det hela tiden. Trots att det kommer fram enormt många duktiga spelare, så är det ändå Djokovic som står där högst upp. Alltså det är så enormt mentalt stark, och det är samma sak i ett fotbollslag liksom. Kan du ha mentalt starka spelare och bilda en grupp av det, så har du nått långt.
Men du tycker hela guldmatchen kokar ner till vad säsongen handlade om, liksom, att vända där i halvtid.
Det såg ju mörkt ut, men när Karlström gör, för det, tron fanns ju där, hade Norrköping gjort 3-0 då hade det nog varit kört. Och hade vi tryckt och inte fått in det 2-1 målet ganska tidigt så hade de fått enorma kontringsmöjligheter, så såg det ut. Men när han gör det 2-1 målet, då är det liksom så här, vi kommer ju vinna det här. Alltså det, vi kommer
hela arenan kändes det så.
Och det är ju någonstans den styrkan som fanns i gruppen 2019 och förhoppningsvis även i år.
Hur bibehåller man den då?
Kontinuitet tror jag. Du behöver fortsätta tro på de spelare du har, att det är de som har gjort jobbet. Sen måste du någonstans försäkra dig om att de inte är mätta. Du vill inte ha mätta fotbollsspelare, du vill ha hungriga fotbollsspelare. Jag ser gärna fotbollsspelare som är på väg framåt sin karriär, som vill någonstans. Det är ingen problem att de vill utomlands, att de vill vidare i sina karriärer. Det är egentligen bara positivt, för då tror jag att du gör ett bra jobb. Så någonstans balansgång, men med hungriga spelare som vill någonting.
Men du knyter an lite till Kim och Tolle där, om vi stannar vid dem ett ögonblick. Du hade väl någon som tränade i Sirius med, va? 2013-15 eller någonting.
Ja.
Vad såg du 19 som du såg redan då, eller tvärtom? Liksom? Vad är det som gör att deras ledarskap fungerar på den här nivån och gör dem till mästare förra året? Liksom? Vad är det som de har?
Ja, men alltså, det har väl många, men de är ju väldigt taktiskt skickliga. De kan fotboll, de vet väldigt mycket om hur de vill spela och de kan implementera det in i en grupp. Sen så, de är tjurskallar också. De vill ju ha det på sitt sätt och de vill ju, alla ska jobba hårt, och det gillar jag. Det är någonting som jag har jobbat med själv hela tiden, att varje träning, varje gång du gör någonting ska du göra det 100%, och sådana är de, och det får de med sig in i gruppen hela tiden. Så jag har ju svårt att se att det är någon som springer kring på träningar och inte gör shit, utan jobbas hårt hela tiden för att bli bättre.
Vi hade ju en träningsincident här med Astrid och Kim. Hur mycket sånt är det när liksom kameran inte är där?
Ja, men det är alltså, på min tid var det mycket. Många tjurskallar, vinnarskallar som inte accepterar att det är på ena eller andra sättet. Och sen måste man kunna ta det och så vara färdig med det, rensa luften och så vara färdig med det. Det är ju ingen farlig grej det där som hände egentligen. Sen så tycker jag ju att Astrid skulle stanna kvar på planen och liksom bitit ihop. Men att de rensar luften och sa ifrån till varandra, det tycker jag är bra faktiskt.
Jag tänkte på en grej, jag som aldrig har varit i ett styrelserum och kommer nog aldrig hamna. Kan en punkt vara, ja, Kim och Tolle är ju gamla AIK-are. Det ska vi diskutera öppet nu här.
Ja, nej, men det var ju en punkt innan vi tog in dem.
Ja. Absolut. Hur går det liksom? Hur går ett sånt samtal? Hur ska vi vara rädda för det? Hur ska man förbereda sig?
Det var då ni röstade.
Ja,
exakt. Nej, men ungefär så. Det är klart att de frågorna kommer upp. Det är ju inget konstigt med det. De hade ju en stark AIK-koppling. Ingen snack om den saken. Men sen är det så att vissa lägen, jag var ju övertygad om att de var rätt tränare. Det var helt rätt läge att ta dem i. De hade varit många år i Sirius. Jag visste ju exakt vad de gick för, vilken fotbollsfilosofi, att de var duktiga fotbollstränare. De kommer passa jättebra här. De kan svensk fotboll, de kan Stockholmsfotbollen. De är hungriga på något nytt. Alltså det var helt rätt läge att ta dem i. Och då menar jag på att för att man har representerat en annan klubb en gång, ska det styra valet? Nej, det tycker inte jag.
För mig att jag hört att Bosse har försökt på dem tidigare runt den här tiden också, att de var på Djurgårdens agenda tidigare.
Bosse sa att han hade varit intresserad av dem tidigare.
Men blir man oense i en styrelse om sådana saker? Lagtillhörigheter?
Nej, det tror jag. Alltså, det är väl mer att det ska ventileras, att vi vet om att det finns de som kan ha åsikter om det. Det är väl mer så än att man att de är diskvalificerade. Jag tycker andra saker kan diskvalificera en tränare. Egentligen inte för detta lagtillhörighet.
Något som var en snackis då var ju också att de var ganska hårdföra i Sirius, att de hade fått en del liksom, så här, från Benny Lekström till exempel, och det kom ut i media. Vad kände du när du hörde det här, och var det något ni pratade om?
Nej, men det informerar Sirius om på vilket sätt de är som människor och vilken ledarstil de har, och att jag gillade den och jag tror att det kan vara helt rätt för Djurgården. Så att allt det var jag medveten om. Men jag tycker ju om den stilen, att man, de ger ju extremt mycket, men de vill ju ha någonting också tillbaka, och det spelar ingen roll om du heter Johan Arning och är 35 år och spelar i Sirius liksom. Det är tvungen att göra ett jobb ändå. Det är så det ska vara.
Men vad de gjorde som kanske utan att man går in på några andra inte har lyckats lika bra med, det är väl att ha den här hårda alltså attityden och stenhård man ska ge allt. Och så, samtidigt som de hade liksom en sorts mänsklig korridor i sin personlighet, i sina personligheter.
Ja, exakt. Och klart att är man bara hård och inte har den här andra, då funkar det ju inte. Men om du har båda så går det ju. Och då blir det en väldigt bra mix också. Mm.
Vi hade Nebojša Novaković här som gäst och så pratade vi en del om liksom så här, men vad ska man göra för att lyckas i Europa, för han har ju varit med under en tid i AIK där de har lyckats extremt bra och sådär. Och så snackade vi då lite om så här, men vad tror hon om Djurgården i år, och han tror inte på Djurgården. Nej. Han tycker att spelet inte är tillräckligt bra för att klara sig i Europa. Hur ser det på det? Vad behöver man utveckla för att ta nästa steg i Europa som Djurgården ska in i nu?
Om man tittar på Malmö lite som har varit ute flera gånger nu och lyckas, jag tycker till och med de är bättre i sitt Europaspel än vad de är många gånger i Allsvenskan, och det kan ju bero på att man har en trupp som är lite äldre, som har erfarenhet, som vet vad de ska göra ute i Europa på ett annat sätt än att det är jättekul att spela en allsvensk match, lite så. Där har ju inte vi i Djurgården någon erfarenhet av Europaspel, det var ju många år sedan nu senast, så att där behöver man ju få kontinuitet i det också och pröva på det flera gånger och säga att ja, men nu vet vi vad det handlar om. Inte bara åka till Ukraina en match och få stryk och sen då ger det inte. Men jag tror att man kan lära sig mycket på en sån match och ta det vidare och så behöva göra det flera gånger. Jag tror det är enormt viktigt att man gör det inte bara en gång.
Men i det taktiska då, håller liksom det spelet som Djurgården spelar nu tycker du i ett Europaspel, eller bör man ändra någonting taktiskt?
Jag tycker det spelet vi visade upp under 2019 håller... Men vad pratar vi om? Att vi ska vinna Champions League, vinna Europa League?
Nej, men ta
eller bara
framgång
gå...
liksom.
Ja.
Och då är det väl att gå vidare till ett gruppspel, antar jag.
Ja, i någon av de två turneringarna.
Så här, om man tittar på vilka motståndare det kommer vara, som om jag nu ska bara prata så här logiskt, så normalt sett så går du inte in i ett gruppspel i Europa League heller. Om man tittar på vilka motståndare som finns. Men om du pikar, om du gör helt rätt saker och har en hel del tur, så kan det gå. Det finns en möjlighet. Och då räcker det spelet som vi hade under 2019. Men det är inte bara att göra det med de förutsättningarna som Djurgården har idag.
Behöver man andra spelartyper? Du pratar om äldre, mer rutinerade. Behöver man liksom mer speed, mer liksom individuellt skickliga? Behöver man utveckla spelarna åt något håll?
Ja, men individuellt skicklighet behöver du ju alltid liksom. Speciellt om du tittar på Europa, att för att avgöra någon match, så absolut en spelare som sticker ut, som kan göra sin spelare och vara tungan på vågen. Absolut, så är det ju ute i Europa. Men vi kan ju inte planera heller ut efter ett Europaspel. Vi måste ju bygga våran trupp efter Allsvenskan som är det viktigaste. Och sen så är ju kryddan det här med Europaspelet. Det är så lätt att tappa fotfästet och säga att ja, vi ska ut i Europa och sådär. Vi måste återigen tänka på kontinuitet och det här.
Du har ju själv spelat Europamatcher. Och vi har några lyssnarfrågor, så jag tänkte att vi kan dra av dem nu. Och då är det ju Juventus-matcherna såklart som kommer fram. Liksom. Vad var det liksom inför dem där rent mentalt som man jobbade med då, som vi kan ta lärdom av nu?
Nej, men framförallt så tror jag vi gick in i de där matcherna och kände att vi har absolut ingenting att förlora, utan det var bara roligt. Alla visste att Juventus skulle gå vidare. Alltså, alla trodde ju det. Och då kände man att det är en rolig grej att göra. Det är en kul grej att få möta Juventus, absolut. Och sen var vi i form också. De var inte riktigt där i 100% i matchform, och det hjälper till. Sen vet jag inte om vi gjorde så mycket annorlunda mot att om vi skulle ha mött något annat lag, för att vi fick något bra resultat mot Juventus. Men jag tror att det var den stora grejen, att vi var avslappnade och tyckte att det här var en kul grej att göra, mer än att det skulle vara någon press på oss.
Det var inget tråkigt ass till Hussein där.
Nej, det var bra. Det var en bra assist.
Nicole igen då inne bollen. Och det var nära att Emerson kom på rätt ställe där. Hussein, aning, går in i straffområdet. I straffpunkten finns han. Hussein går runt, fan skottläggt också. Arning, Hussein, 2-0 till Djurgården! Vilket spel! Det är helt otroligt. Det är helt otroligt. Bort spelat väggspel och avslutningen är också. Men Hussein där första går förbi två spelare. Och så väggspelet och så en fin boll i bortre hörnet. Ja, vad snyggt han gör, Arning. Vad snyggt han gör det. Och direkt till slag med högerfoten.
En av lyssnarfrågorna är också då, målet mot Juve, kände han direkt att det skulle bli kasse efter att han tog skottet?
Ja, exakt. Ja. Jag kände det direkt.
Koncentrera defensiven i alla fall, att få ner farten.
Hussein då, möjlighet för honom igen, går förbi Turan, kommer han långt, skjuter. Nej, passar mot Andreas Johansson. Arning, chansen inte över än. Arning, bra skott! Till mål! 1-1! Djurgården, Juventus!
Jag såg på uppvärmen, de tränade sådana där små väggspel och skott. Och han drog in tre stycken i den gaven, så han var inskjuten där och fick den perfekt. Ju.
Ja, men det är vilken tur att det var just han som fick den.
Ja, det var tur det.
Nej, men det är riktigt snyggt. Tillbaka spel var Popa, tar emot den med högerfoten, går direkt på skott och får på en drömträff i hörnet. Men jag måste faktiskt säga att... ja, det är klart att Arning ska ha enorm cred för det här skottet. Men Tobias Hussein har öppnat den här matchen mycket, mycket bra. Det är han som river hål både på högerkanten och på vänsterkanten hela tiden.
Är det något du går in och youtubar?
Inte jag, men mina barn gör det.
Så jag... Är det där verkligen du? Säger de det?
Ja, precis.
Eller är det så att du står och, bakom axeln och säger, du kan googla, om du skriver det här så säger du att dina barn så gör det, fast egentligen är det du.
Ja, precis.
Men Amiro, kommer du ihåg vilket lag Juventus hade då?
Det är 0-5 eller?
Nej, 0-4.
0-4, mm. Ja. Ja, ett bra jävla lag. Vad är det, 3CG? Ja, mm.
Jag var på Råsen då, kommer jag ihåg. Var det Emerson på mitten då?
Ja, han
var det han du fick tampas mot, ja, eller hur?
Riktigt djur alltså, han var, ja, stark.
Och 3CG på topp va? Nedved var
han? Nedved, spelade, ja, andra matchen.
Ja.
Thuram.
Mikkoli, fan, Thuram. Mikkoli, han sitter ju i fängelse nu där igen.
Va?
Han är dömd för maffia.
Ja, just det, just det.
Från
det
ingen. Nej. Palermo, eller hur?
Ja, naturligtvis. Ja. Men
Buffon, vet du vad det står när man landar i Palermo och åker in mot, från flygplatsen in mot, vad det står på berget?
Beware, borde
det
stå.
Nej, det står no mafia.
Ja, ah, okej. Okay. Ja. De sprängde ju upp hela motorvägen för att ta död på Falcone där. Det var 400 meter motorväg.
Det är ett minnesmärke där.
Heter inte flygplatsen Borsellino Falcone?
Ja, exakt, ja, helt riktigt. Men en grej jag tänker på när det gäller Europa nu och Kim och Toll och sådär. Jag vet, Per Karlsson var här och pratade om när de gjorde någon bra match där i cupspelet, att vi spelade europeiskt lite så cyniskt. Och så det cyniska är ju någonting som de europeiska lagen när man möter som har spelat mer i Europa har med sig naturligt. Behöver man lära sig det i de här matcherna? Kommer det naturligt? Eller?
Nej, men jag tror man måste lära sig det. Det är en del av det här, den där cyniska delen i det. Som man får lära sig mer som ung i Italien, man får göra i Sverige. Vi är mer ärliga på något sätt här och det cyniska kommer in på ett annat sätt i de där Europamatcherna än det gör här hemma. Mm. Så är det bara.
Finns det ett italienskt uttryck där som gäller där? Har du koll på det, vår italienska, ja, vän? Furbo. Alltså street smartness, alltså att man använder reglerna lite typ som man själv vill, utan att man tänjer på dem lite. Mm.
Det här inkastet kommer inte gå fort.
Nej, exakt. Jag tänkte att vi skulle gå igenom lite också andra lag sådär. Så vi lämnar Djurgården också. När lämnar du styrelsen förresten? Har vi några datum där i sista Brillolunch? Eller nej, men det är ju Brillolunch. Kan ju du ha efteråt med såklart.
Jag vill mer middag än lunch.
Ja,
okay. Mars styrelsemöte på lunchen.
Ja, okej. Okay. Men det var han så kvart över elva förut, var det fast. Ja, förlåt.
Mars.
Ah, okej, okay, så det är snart. Mm. Men om vi går till IFK Göteborg lite och sådär och kollar lite grann, så har ju Poja sagt ganska nyligen i en intervju att han inte har hört om någon tränare som har det lika jobbigt.
Nej, jag läste det. Mm. Lite taget ur sin text, eller hur?
Delvis kanske.
Ja, men han menar väl att det var en period som var tyngre och att då, ja, det
han
kändes
jobbigt.
Han tog
sig igenom den.
Han gjorde det. Ja. Och jag tror han har bra hjälp av sin assisterande tränare också.
Ja, exakt. Vi har ju lyft för han otroligt mycket här. Mm. Och försöker verkligen liksom trycka på vilken betydelse han har för de lagen han har varit i och sådär.
Han har gästat också.
Ja, han har gästat också.
Mm. Han har varit här?
Mm. Ja, ja.
Ja, intressant.
Ja, vi är 95.
När han var i Sundsvall så var det typ sista månaden i Sundsvall. Och det började komma ut lite rykten, då var han här.
Ja, okej. Okay.
Men sen så känns det som, vad tror du om dem det här året nu? De har haft ett år ihop typ, och nu kommer andra året som par.
Jag tror väl att de, nej men de har fått jobba under en tid nu. Jag tror att de borde vara någonstans där de var 2019, kanske lite bättre till och med. Jag tror väl det är väl lite deras förhoppningar. Mm. Jag tror också att de skulle kunna klara det.
Hur mycket liksom läser du på inför nu då för att liksom få koll på fler än Djurgården? För jag antar att...
Ja, men så är det ju. Ja, från, det är nu, så. Från nu till Allsvenskan börjar kommer jag gå igenom matcher för alla lagen. Hur de har sett ut lite för säsongen. Lite hur de ställer upp och vilka nya spelare de har och så vidare. Så jag kommer göra ett ganska stort jobb fram till det sparkas igång.
Mm. Vad är dina tankar om ett spanskt konsultbolag som går in i ett... ett allsvenskt lag, det är kanske något som har diskuterats i styrelserum.
Mm.
Det är arbetssättet liksom.
Ja, vi vill väl inte riktigt ha det så i Djurgården.
Vad är dina tankar om det?
Nej, men jag tror det är svårt. Det är klart att ekonomi styr väldigt mycket, men jag tror det är sunt att ha det som det är ändå, medlemsstyrt, och jag tror det är bra. Sen finns det säkert fördelar med andra saker och det finns nackdelar med dem också, men jag är nog för så som vi har det i Djurgården.
Det har ju snackats en del om vi är kvar i Blåvitt, kring deras tunna trupp. Hur känner man av det som spelare när det liksom så här, fan, nu är det inte många på träningarna? Liksom, sådär. Stannar man av lite utvecklingen då, eller hur är det? Liksom,
vissa spelare kanske måste ta större ansvar och det kan nog vara positivt för dem att de känner det. Men när du bygger en trupp inför allsvenskan, kuppen, och om du eventuellt ska spela något mer än det, så klart att det inte är optimalt. Du vill ju ha så stor bredd och spets som möjligt, men ibland blir det lite tunt, och det har jag ju med ekonomi att göra också.
Och att få klart truppen tidigt snackas det också mycket om. Bosse sa det till oss förra året att det var viktigt att vara klar tidigt när Kim och Tolle var på plats, vilket man hade. Det har man nu i år, och jag tror att när AIK vann så hade man också den på plats tidigt. Mycket, till skillnad mot förra året.
Mycket bättre. Ja, det är mycket bättre. Jag var ju två år i Syrianska där vi hade typ 7 spelare på träningen när det började i januari. Och då kan du tänka dig själv att sånt lag ska konkurrera allsvenskan ens. Det är ju nästan omöjligt. Det var ju först inför allsvenskan skulle börja som truppen var klar. Och det är massa nya spelare. Så det funkar ju inte i längden. Det är ju bara en konstgjord andning. Så att ha en trupp klar så mycket som möjligt när säsongen drar igång, när man börjar träna, det är jätteviktigt.
Ska vi säga det? Att det ser vi ju nu med Syrianska. Det är ju tvångsnedflyttning och Svenska cupen här mot Malmö var ju... Fick Malmö betala hotellkostnaden?
Ja, nej, tyvärr.
Vidare IFK Göteborg fick från en supporter där som var lite så här halvt upprörd över att de stänger träningar och lite sånt där. Är det när som spelare när det sker, tänker man att men de gör det för att skydda oss? Eller tänker man, vad fan stänger de träningarna? Är de ängsliga för?
Har Göteborg gjort det?
Ja.
Alltså,
på sitt läger.
Ja, men jag såg någon bild eller hörs på sociala medier där media fick stå en bit ifrån. Eller?
Ja.
Var det den de menar?
Ja, antagligen.
Ja, jag vet inte.
De kanske vill träna några varianter själva, eller?
Ja, precis. Om det är något sånt så... Vi har också haft stängda träningar. Framförallt i Norge hade en tränare som heter Kjetil Ekdal där, så ville inte annat mer skulle vara med vissa gånger. Det finns inte så mycket att liksom dölja, tycker jag. Det är väl någon gång om du ska träna direkt inför match på någonting, men annars är det inte så mycket.
För i Djurgården har ju det varit en snackis annars om att man vill vara en öppen klubb som har öppna träningar, och det är svårt att vara något annat på Kaknäs också med tanke på hur det utformat. Men att, ja, men det var väl Jonas Olsson som var mest kritisk till det när han var här.
Men vi ska komma ihåg också när Jonas Olsson, Kim Källström och sådana spelare som har varit utomlands, som har spelat i Premier League, så finns det en annan grej där, så, och de vill väl att det ska bli så likt det som möjligt när man kommer hit. Men riktigt så är det inte på Kaknäs.
Vad fan, vi vacklade ju ner någon iskall fredag eftermiddag där, eller lunch, och stod och kollade. Då kom ju förbundskaptenen ner på sin cykel och stod bredvid.
Ja, det är väl
mysigt. Det är ju fan, det är underbart. Det är ju sådana grejer älskar man ju.
Kan du inte berätta varför han var tvungen att cykla till Kaknäs?
Han skulle prata med Kim, va?
Han hade ju inte svarat.
Kim hade inte svarat. Nej. Han var tvungen att åka ner live, och så var det. Det är så jävla bra.
Och när skulle han ringa?
Ja, det är helgen till whisky, va?
Ja, fredag kväll.
Det är underbart. Men det gillar man ju med svensk fotboll också liksom.
Ja.
Vad är det för nu? Vem är som...
Nu är det en han som ringer nu.
Ja.
Det är en broker. Han tar in hästar till till Europa eller till Sverige från framförallt USA. Så han hjälper till med...
Så du kommer nu resten av programmet vänta, räkna minuterna tills det står slut för att du ska ringa upp honom?
Ja.
Eller?
Nej, det är ingen fara. Han, okay. Jag ringer honom.
Så. Hinner vi med lite till?
Absolut.
Ja, Hammarby då, som ju onekligen fått ny luft under vingarna på många olika sätt. Större, starkare självförtroende, mer pengar. Mycket som har hänt där och så. Hur ser du på Bayern inför 2020?
Ja, men de blir ju antagligen starkare. De har släppt in ganska mycket mål på försäsongen. Men det är ju träningsmatcher och man ska inte ta så hårt på det. De har säkert gjort en del förändringar och testat spelare och så vidare. Men många individuellt skickliga spelare. Hade fart på kanterna förra året och sådär. Sen så givetvis har tappat deras skyttekung. Fått in en annan skyttekung. Får vi se hur det funkar. Men blir säkert ett av de starkare lagen.
Hur hade du reagerat om Zlatan hörde oss och säger att Djurgården styr så vill man ju vackla in?
Om han gjorde det nu?
Ja, eller innan. Ja, innan. Nu hade du varit...
Nu är det svårt.
Ja, eller ja, det vet man aldrig med honom.
Men... Hur jag hade reagerat på det? Det hade jag nog tyckt var konstigt, ja. Faktiskt.
Ja. Har du kontakt med Hammarby styrelse? Vad frågar du dem? Vad fan, Zlatan, var inte det konstigt?
Nej, jag har inte den kontakten. Jag sköter mina saker. Men vi samarbetar ju med dem kan man säga när det kommer till säkerhetsfrågor och inför derbyn och andra saker också. Som polisfrågor och sådana grejer.
Ja, för ni, alla klubbar gick väl ut med det att ni hade haft något möte här nyligen?
Precis.
Ja. Om just säkerhetsfrågor.
Men jag tror det är viktigt att man kan ha den dialogen och samarbetet när det kommer till de där frågorna. För det gäller att göra det tillsammans.
Mm. Vi hade en diskussion i programmet tidigare i veckan. Blir det väl om Filip och Henrik angående Hammarby. Och att de då, det var Henrik Kindlund i alla fall, hade gått ut och sagt att nu är vi ekonomiskt starkare än Djurgården. Och då hade vi en diskussion om det fanns någon brist på självkritik när det gäller att omsätta de pengarna till segrar i realtid. Alltså att det har funnits möjlighet de här åren. Men när man har haft mer pengar, man har inte tagit dem, man har inte vunnit. Men man har tagit kliv, tyckte Filip och sådär. Så det blir en intressant diskussion för er som missade den. Kan ni lyssna på det efterhand. Borde Hammarby vara mer självkritiska? Eller är de liksom där de ska vara så här dags, så här års, just nu?
Ja, men för mig är det omöjligt att svara på vad de är just nu. Jag kan bara bedöma dem på vad de gjorde förra året och... Jag tycker de gjorde det bra. De var ju med under lång tid. Sen räckte det ju inte ända fram. Men en tredje plats i Allsvenskan, det är väl bättre än vad de har varit på länge. Och en av de största framgång som har varit i klubben. Så att, och det är inte, det skämtar jag inte om heller. Utan det är så det ser ut. Så att de ska nog vara nöjda med sin förra säsongen där. Sen så, som jag sa, jag tror att de kommer utmana i år igen.
En grej som är intressant tycker jag också med Hammarby, det är att det här teamet Billborn Björklund fanns väl inte riktigt från början. Det kändes inte så. Det var, han kom in för att han skulle träna lite försvarsspel. Mm. Nu har de blivit mer som ett radarpar. Mm. Man kan se, finns vissa sådana linjer i svensk fotboll, Ferran har vi pratat om, Kim och Tolle såklart och sådär. Vad är för- och nackdelar med liksom, team versus profilerade huvudtränare?
Nej, men jag gillar det här delade ledarskapet. Jag tror att det krävs så mycket av en tränare så det är svårt att lägga allt ansvar på just en person. Där kan man avlasta med varandra, man kan diskutera på ett annat sätt. Det behöver inte vara att han är utpekad nummer ett och han är assisterande, utan jag tror på det här med delat ledarskap. Jag hade velat ha det så om jag skulle ta tagit någon lag.
Mm. Hade du kunnat vara, ja, då hade du inte varit assisterande utan du hade varit en av två. Hade du kunnat vara assisterande med?
Ja, jag tror att det är bra någonstans komma in och börja med någon annan tränare som man får lära sig mycket. Mm. Hade du velat ta ett uppdrag med mig, du och jag?
Ja, för fan. Jag hade kunnat vara bollkall åt dig, för fan. Hämta bollar, räkning. Som var nere på Alicante där. Det är 25 bollar i nätet, Biro, du vet du.
Biro tar det mentala när det går lite tungt.
Ja, exakt. Kalla in mig när det går. Ja, för fan. Är det någonting jag vet?
Kasta dig i Tibern.
Ja. Ja, den är inte så jävla övertänkt. Nej, fan, det fick du med också. Fan också.
Blir det ass då eller?
Ja, jag kan börja med att samla in bollar i nät alltså. Det gör jag bra alltså. Ja. Men om vi tar lite, vi har varit inne på det med Norrköping och styrelserum och sådär, och att det liksom kan vara kaos och så. Är det olika hur man arbetar i olika lag? Finns det olika kulturer i olika lag eller liksom en styrelse funkar ungefär samma för alla?
Jag vet inte.
Ja, ni måste ju prata med varandra i andra när du träffar. Nu åker till Norrköping och kollar.
Örebro har vi varit och pratat med.
Ah, okay.
Det är väldigt trevligt i Örebro. De bjuder alltid på middag där till styrelsen och innan matchen. Och,
var det här nyligen eller? För att vi fick från en lyssnare, jag såg Bosse utanför Bern Arena. Kan vi droppa här?
Nej, jag var där senast vi mötte dem. Jag kommer inte ihåg när det var, men två...
Kanske inte var Bosse då.
Nej, det tror jag inte. Nej, men skämt åsido, jag vet inte riktigt hur andra styrelser fungerar, hur de jobbar, men jag skulle väl kunna tänka mig att styrelsearbete i Sverige inte är så olikt, alltså klubbarna inte jobbar så olikt varandra nog. Det är, men det är min killgissning.
Börjar man tänka så här, styrelse mot styrelse som lag mot lag, att man när det börjar blåsa i Norrköpings styrelse så tänker man, jävla skönt att det är lugnt i våran. Finns det liksom rivaliteten mellan styrelserummen?
Ja, men någonstans har du nog någon poäng i det. Alltså, det är inte så att jag sitter och gottar mig för att fem stycken har avgått i Norrköpings styrelse. Men
det är heller inte tråkigt.
Nej, men däremot så tycker jag det är skönt att det är lugn och ro i våran styrelse. Mm. Och i klubben, att vi mår bra och sådana grejer. Att vi har gjort saker rätt som gör att klubben, att det ser väldigt bra ut för framtiden. Det känns bra.
En lyssnarfråga är ju, hur ser du på Fredrik Reinfeldts intåg? Ja. Eller att han föreslås till styrelsen, för det är ju inte helt liksom, det delar ju lite.
Det gör det absolut. Ja. Jag ser det väl som att det är en väldigt kompetent person som kommer in, och då tänker jag inte bara rent fotbollsmässigt utan kanske mer andra frågor. En stark person som kommer in, och viktigt för styrelsens framtida jobb att han inte blir någon talesperson utåt för styrelsen, vilket lätt blir när media ringer och så vidare, utan att vi har fortfarande en ordförande som ska kunna ta sig an de delarna. Att Fredrik Reinfeldt är en styrelseledamot och inget annat, men jag tror att han kan tillföra en del till styrelsearbetet, definitivt.
AIK då har ju gått ut med att man ska göra någon form av offensiv förskjutning av sin fotboll inför den här säsongen. Är Rickard Norling rätt man att leda den?
Svårt att svara på faktiskt. För jag tror att Rickard vill jättegärna spela det här 3-5-2 som han har haft. Jag tror att det är hans grej. Så att han får lägga om nu. Jag ska inte säga att han tvingas lägga om, men att någonstans har det funnits krafter som har velat att de ska spela en offensiv fotboll, och jag vet inte om det passar Norling helt, men det återstår att se, det vet jag inte.
Har de krafterna något namn?
Nej, men jag tror det var många i AIK som ville se en annan sorts fotboll, att de var inte nöjda när de gick på Friends och laget vann med 1-0 fast de knappt hade haft någon boll och skapat två lägen och sådär. De ville se en annan fotboll, och det förstår jag. Det hade jag också velat göra.
Skicka sånt från ett styrelserum?
Ja, det borde väl vara uppifrån styrelsen. Att man byter. Nu ska vi spela offensivare. Eller?
Ja.
Eller är det från Björn som är sportligt ansvarig? Eller?
Ja, jag vet faktiskt inte hur det har gått till. Men jag har pratat med vänner som är AIK-are och som har sagt att de inte var helt nöjda med det här. Så att,
ja. Vadå spelarna alltså? Eller är det du pratar om? De? Är inte nöjda. Eller vilka menar du när du säger dem?
Nej, jag tänker framförallt om jag pratar med supportrar typ sådär, och som har sagt att det behöver hända någonting. Och det är väl därför de har testat det här nya nu.
Hur är man som spelare då? Vi hade Per Karlsson här. Han var ju förvånansvärt förändringsbenägen.
Han var det.
Ja, jag trodde att han skulle vara, men han var jätteglad och pigg och nytänd.
Han såg det som att det var en nytändning och att det kunde behövas ibland.
Ja, fast jag tror ju att som spelare så vill du vill ju någonstans skapa någonting roligt, positivt. Alltså det behöver inte alltid vara att försvara sig i ett lågt med en fembackslinje, utan hellre skapa många målchanser. Så jag tror att som spelare så, ja, man accepterar ju att spela på ett visst sätt, men man kanske inte alltid tycker det är det roligaste.
Men det roligaste är väl att vinna? Vad fan är det här med rolig fotboll hela jävla tiden? Skapa hörnor och skit liksom.
Nej, det är sant.
Eller?
Nej, vi håller med det där om att det viktigaste är att vinna, men samtidigt så... Vissa spelare, jag menar Totti vill väl kanske ha en del boll också, eller?
Fan vad stor han är ändå, man får ju rysningar bara man hör namnet Totti. Alltså. Jo, det är sant.
Så är det, han vill ju inte ligga och bara försvara sig, så att det finns väl många spelare som kanske mår bra av att spela en annan sorts fotboll också.
Men nu har ju inte AIK en Totti.
Ja, Per Karlsson är definitivt inte någon Totti. Och han är nytänd på det här.
Han
det
är ju skönt. Ja. I så fall. Ja.
Men märker man det också, att det är lättare att värva spelare till en mer attraktiv, som du är inne på, mer målskapande fotbollslag?
Vet inte om just det resonemanget, men däremot ett lag som vinner och som man vet är bra, är det lättare att värva spelare till. Som jag känner nu för Djurgården, så är det lättare att få spelare dit än det var tidigare.
Är det liksom så här, man märker att det är många, många fler som hör av sig så till Djurgården nu?
Ja, det kanske det är. Nej, men det är, jag vet inte så, men däremot när man hamnar i ett läge så känner man att man är attraktiv när det är ett skarpt läge.
Mm. Va?
Ja, men han har ju sagt att det kommer nyförvärv. Ja.
Ser ni ibland de här bilderna som Totti lägger upp från de här jävla vänskapsmatcherna? Körna, du vet, dundrar in frisparkar från halva plan fortfarande.
Ja, jag såg det.
Fy fan, vad mäktig han är. Alltså, var en liten plan förvisso. Vi lämnar Totti.
Hade du zonat ut där i...
Ja, jag har inte hört sista fem i helt blankats. Jag får lyssna i kapp sen. Så vi lämnar den eftersom jag inte kommer ihåg vad vi har pratat om och tänkt på Totti, så går vi till Malmö FF. Du har ju fullt Malmö nära de sista åren är det ju. Mm. Hur stressade skulle du säga, om man överhuvudtaget är det, är man att man inte har vunnit på ett tag?
Ja, men det tror jag är lite stressande. Allsvenskan, med tanke på att de har så enormt mycket mer ekonomiska muskler än de andra lagen, så att inte ha vunnit på två år, ja, det krävs nog, alltså krävs, det gör det väl alltid i Malmö så, men att de skulle bränna ett år till, det tror jag inte.
Vi har ju tittat, och det har ju säkert flera gjort liksom, när man kollar ekonomin, de är ju så otroligt överlägsna nummer två. Har det blivit en stress för dem? Alltså, tänker de på det också? För du pratar så mycket om att alla klubbarna i toppen med pengarna gör bra saker med pengarna. Men här borde man ju kunna säga, fan, de har inte vunnit fast de är så överlägsna.
Ja, men lite så blir det ju. Det som är deras problem, tror jag, är ju att när de ska hitta en tränare till exempel, så kan de inte ta ett okänt namn, för det är inte bra nog för att vara i Malmö. Samtidigt så är det svårt att hitta ett supertoppnamn, för de är inte intresserade av att vara i Allsvenskan. Så du hamnar nästan i så här, okej, okay, de ska ut i Europa och vara där hela tiden, och de ska vinna Allsvenskan, men förstår jag menar, det är lite svårt. Och då hamnar man på Jon Dahl Tomasen, som är ett bra namn, men kanske oerfaren. Man vet inte riktigt ändå vad det är, men du hade inte kunnat ta ett svenskt namn som inte är känt, om du förstår vad jag menar. Utan det är när vi...
Men han är ju ett bra namn som spelare.
Ja, exakt.
Inte som tränare.
Nej, men han har ändå namnet med sig. Och det tror jag var svårt att ta Malmö om du inte hade haft det.
Samma med spelarna precis. Också, va?
Ja, så är det med spelarna också. Det är därför de har hamnat i ett läge där de har ganska många äldre spelare. För att när de ska hem någon, så duger det inte med att hitta ett vanligt namn, utan du måste ha ett bra namn. Jag tror att det är hela tiden så när de letar. Det duger inte för Malmö att ha vem som helst. Ja, då blir det en spelare som är 30 som kanske varit ute eller lite äldre. Och då hamnar du på ganska många sådana till slut.
Men i en fotbollsekonomi så har ju det funkat bra för dem. Alltså, de har ju, de behöver inte sälja spelare på samma sätt som de andra klubbarna i Allsvenskan gör. För att de får in pengar på Europagruppspelen. Mm. Så det kan ju vara en bra strategi. Absolut. Om någonting kanske Djurgården då borde...
Eftersträva
liksom också.
Du vill att vi ska ha äldre spelare som är mer erfarna?
Ja, i alla fall när man går in i ett Europaspel så tror jag att man behöver det. Mm. Sen så är ju Djurgården i en annan fas som förening och sådär. De kommer ju behöva det andra också. Mm. Mer än vad Malmö behöver. Men när man väl går in i ett Europaspel, kolla på AIK försökte förra året. Mm. De var ju extremt nära. Vi pratade så mycket om att de misslyckades, men de var ju minuter också från att lyckas. Alltså, det blir inte riktigt fair att säga att AIK misslyckas så när det är... Men så är ju fotbollen.
Ja, liksom.
Det är ju minuter ifrån. Men jag kan tycka att taktiken AIK hade att bygga den truppen, göra den satsningen, det var helt rätt. Mm. Sen att det är tre minuter ifrån, alltså det är så här, vad mer ska vi göra?
Nej,
liksom?
Precis. Ja. Men jag tror i vårat läge i Djurgården så hade det varit fel att tänka så, att nu ska vi bygga för Europa och hitta några spelare som kostar väldigt mycket, som kanske är äldre. Som, det hade varit fel taktik. Det är min åsikt. Mm. Jag tror att vi ska fortsätta jobba med på det sättet vi har gjort och hitta de där yngre spelarna som vi har kunnat förädla och fortsätta med det. Och sen kanske krydda med någon annan sån spelare.
Ja, men det som man ska säga med AIK var ju också att de hade Isak-miljoner att spendera, vilket man också gjorde där. Djurgården kanske inte har de pengarna heller.
Inte likvida medel.
Nej.
Sen så har vi ju gjort en del spelaraffärer, men de är ju också så här att de blir utbetalda över tid och många tror ju att men 25 miljoner, men det beror ju på också om man spelar och det ska betalas över tre år och så vidare. Så att det är inte all sanning att de där pengarna finns på bank. Mm.
Du ska ner och göra Malmö, som man säger, du ska kommentera Malmö-Wolfsburg, eller Wolfsburg-Malmö. Vad tror du om det mötet, dubbelmötet om så?
Ja, jag tror att det blir tufft för Malmö. Alltså så här, nu är Malmö underdog och det ska egentligen inte gå, för Wolfsburg är ett Bundesliga-lag, Malmö är inte i säsong. Det finns så många saker som talar emot, så att det ska egentligen inte gå. Nu har Malmö någonstans ute i Europa gång på gång lyckats oväntat bra och lyckats slå lite högre klubbar, om man säger så, rankade. Men det är klart att det blir väldigt tufft.
Mm. Om vi tar lite andra övriga lag och allmänt sör också innan du ska ut och snacka hästbärma där med dina polare då. väldigt många lag snackar om att spela offensiv fotboll, vara bollförande, spela framåt, helst inte spela bakåt. Väldigt många allsvenska lag kommer också få försvara sig, så kommer vi få se en sån här naiv backlash i årets allsvenska. Många som vill en massa men som fan, det här gick ju inte.
Men kanske trenden har ju varit så som du är inne på, även de här, alltså när jag spelade, låt som det var 100, men då var ju de här mindre klubbarna, de var ju defensiva, lägre, försvarade sig, kontrade några gånger. Nu ser man ju
Falkenberg och Örebro stod med mittbackarna på halvplan mot Bayern borta.
Exakt, men du har Sundsvall som dominerade passningsspelet, om en egen backlinje, men de hade possessionspel hela tiden. Så det har ju förändrats tänket från de mindre, de klubbarna lägre ner i tabellen. Nu åkte Sundsvall ur ändå, alltså det kanske andra orsaker, men förstår vad jag menar, det har ju förändrats sådär, så att, och det är nog inte helt fel som du är inne på, att man kanske borde tänka på ett lite annat sätt om man inte har material för att spela offensivt och sådär.
Ett lag som har material är ju Mjällby. Jag har försökt hylla Mjällby. Ja, men jag gillar ju Mjällby.
Fast de spelar faktiskt bra fotboll.
Ja, förra lyssna på experten.
Ja, men de spelar jättebra fotboll förra året. Och...
Det ni inte ser nu är att Biro lutar sig tillbaka.
Ja, men jag är nöjd med...
av 11 nya spelare in, en ny tränare och ett nytt spelsätt.
Men att jag tycker att de har gjort en hel del rätt där. Men det har vi tjatat om. Men hur tror du att bottensidan slutar?
Var det jag skulle säga att de har värvat en jordgårdsspelare också. Sabovic.
Ja.
Det har de. Mm.
Och batta ner och massa fina. Ja. Men bottenstriden då, om vi kommer dit?
Ja, jag tror Varberg kommer få problem. Mm. Jag tror det blir väldigt tufft för dem. Och sen så slog de Malmö en träningsmatch. Det säger väl inte sådär jättemycket kanske, men det var någonstans starkt av dem att göra det. Mm. Jag tror de kommer få det tufft. Falkenberg tror jag får det väldigt tufft också. Mm. Ja, det är svårt. Jag måste börja titta på träningsmatcherna som de har gjort innan jag kan ge ett jättebra svar. Men det är någonstans, det är väl de klubbarna som kommer vara nere och kriga.
Har du något lag som du tänker kommer överraska, som du känner redan nu att det här kommer bli fint?
Jag hoppas Sirius.
Ja, bra svar igen där på Johan.
Men tror du det?
Jag tror det. Men det är klart det är mycket som måste stämma. Men om man pratar med dem där så känner ju de själva att de ligger betydligt längre fram i år än vad de gjorde förra året här års. Liksom. Och sen såg jag träningsmatchen mot CSKA, gjorde de en del bra grejer. Mm. Liksom. Men sen är det ju, det är många där på den halvan.
Men snacket där har ju varit att de har tagit bort många trotjänare också. Mm. Hur mycket tror du sånt kan påverka?
Ja, det kan definitivt påverka. Ja, det var många som försvann där, men de behövde väl rensa en del också. Jag tror att det var rätt. Sen så är frågan hur många och sådär kanske... Det är svårt för mig att bedöma i nuläget. Det var ju många av dem jag spelar med som rökt där.
Men det måste ju inte vara någonting negativt enbart.
Nej, de gör ju rensningen låter ju. Men de gör det ju av en orsak att de tror att det är rätt för framtiden.
Men om du ledde en allsvensk klubb på liksom den nedre halvan av näringskedjan, en halva som blev väldigt tydlig då med förra säsongen, hur skulle du arbeta för att det skulle för att ta kliv? Det finns olika modeller. Man kan lägga planer och man kan ha liksom, du vet, om 5 år ska vi det och det. Hur hade du gjort för att försöka bryta mönstret?
Värvat Biro.
Ja, bollsamlan och rang.
Nej, men jag tror att ekonomi är ju en nyckel här. Alltså, det gäller ju att bygga upp någonting. Och många av dem på den undre halvan har väl inte ekonomi för att störa högre upp. De kan göra det 8 år och sen så ramlar man tillbaka lite grann. Men bygga upp ekonomi idag gör du ju egentligen enbart genom att sälja spelare. Och det är ju så vi i Djurgården har fått koll på ekonomi också.
Nanne då, Kalmar?
Nanne och Kalmar.
Nanne 2.0 pratar man om där
nere. Ja, det blir intressant att se. Kalmar var inte jättebra på att vinna matcher förra året. 4 stycken tror jag.
Var det bara MP:s fel?
Nej, det tror jag inte.
Eller vad?
Vems fel det var?
Nej, det kan ju vara... Eller?
Nej, jag så bra koll har jag inte på Kalmar så jag kan svara på varför.
Kalmar. Vi ska ju dit snart nästa vecka, va?
Nästa vecka.
Kul! Ja.
Ser vi fram emot. Ska vi träffa Nanne och...
Ska boka tåg efter det här, tänkte jag. Vi tre.
Ja.
Ja.
Fan, det är en lång det är en lång jävla resa. Byter Linköping, va?
Nej, Avesta, va?
Ja, okej, man kan byta boll.
Fan, på spåret vinna.
Ja, det är länge sedan nu, pappa. Jag var på spåret.
Ja, jo, jag ser det. Sista frågan, vad var det för något?
Sista frågan var vilket år dog Marilyn Monroe och vilket år delade Eivind Jonsson och Harry Martinsson Nobelpriset. Vi svarade båda fel på Marilyn Monroe, sen så svarade vi 74 på Nobelpriset. De svarade 72.
Ja.
Tack så mycket. Helsingborg har gjort en del fina resultat på försäsongen, apropå träningsmatcher och sådär. Vad tror du om Mellberg och...
Jag har en kompis spelare i Helsingborg, målvakten Anders Lindegård, som jag spelat tillsammans med i Ålesund innan han gick till Manchester United. Så han har jag kontakt med. Mellberg var, tycker jag, en intressant tränare. Han var en av dem som jag tyckte var aktuell för Djurgården också. Innan
han var det uppe på styrelse.
Det var en intressant tränare. Ja, men de kan bli bra. De blir bättre än förra året, tror jag. Få tid att jobba med Olof nu. Jag tycker han har intressanta idéer. Han har en vinnarmentalitet som han sprider ut i gruppen. Jag tror att klarar de hantera det och har en bra assisterande tränare, för det tror jag krävs. Nu vet jag inte vem de har som assisterande, men som är lite balanserar upp Olof där, så kan det bli riktigt bra.
Vi släppte ju Ceesay också, Josef, till Helsingborg.
Tycker du var fel?
Ja, men det är ju en talang. Jag tror inte att han platsar i Djurgården, det kan jag hålla med om just nu. Så får man ju se om man är en ung spelare, om man växer av att flytta från Stockholm, eller om man det är ju svårt det där också.
Hur nära var Mellberg Djurgårdstränare?
Nej, inte alls. Bara diskuterade så.
De har ju
nyhetsnäsan byrå.
Ja, men som vi sa innan här, jag lär mig, men det går långsamt.
Där zonade du inte ut.
Nej, fan, det var med.
Jag vill bara säga att jag tycker han var ett intressant namn när vi pratade om eventuella tränare.
Kessir har de också från Dalkurd där, som är någon talangscoutschef, va?
Han är chefscout, va?
Chefscout.
Ja, Adil Kessir. Tidigare Dalkurd sportchef.
Ja, Interfan. Serie A-älskare. Det måste ju premieras. Borde Östersund spela i Superettan?
Ja, jag vet inte vad jag ska svara på den.
Nej, du behöver inte.
Jag tycker...
Förlåt?
Ja, jag tycker inte att de har gjort...
De har en del att bevisa fortfarande.
Ja, så kan man väl säga. Jag tycker att... Ja, nej, det där är en fråga som är så svår och komplex, men jag... Och man måste sätta sig in i det. Men om, vad jag har förstått, så är det för mycket som har gjorts fel för att de ska bara vara okej. Att det ska vara okej att man gör så. Ja.
Det kommer bli en återkommande grej.
Får jag vara tydlig nu?
Absolut.
Nu är det lyssnafrågor.
Ja, bra. Exakt. Bra att du lyssnar. Det har sina randiga skäl och utliga orsaker varför vi går in på det. Och jag kan ju återupprepa då att lyssnafrågorna kommer nu. Men då börjar vi med Filip.
Ja, jag satt och kollade gamla Juventus-klipp och gamla Djurgårds-klipp, och så kände jag så här: vi pratar för lite om Adde Johansson i efterhand, gör vi inte det?
Jo, verkligen.
Super, han har blivit underskattad i efterhand på något sätt.
Är det så? Ja, nej, men han var ju en fantastisk fotbollsspelare. Han är från Mellerud, visste du?
Det kan nog inte säga att jag hade koll på. Men,
jag hade koll.
Nej, jag spelade faktiskt med Andreas i Degerfors. Vi var ju där samtidigt och gick fotbollsgymnasiet och spelade med Degerfors. Så att vi lärde känna varandra tidigt. Och grymt bra spel, sin passningsfot. Liksom. Man hade ju det mesta. Sådär, så att den...
Bra person. Jag kände bara att han skulle få lite hyll i efterhand.
Synd att han kom tillbaka till Djurgården när Djurgården inte var jättebra.
Ja. Kanske andra sessionen inte var lika bra.
Nej, det var den inte. Men,
finns god, om man vill ha frukost på Kikis Café, tror jag det heter, nere i Mellerud, på Vitoriet där. Där var jag för något år sedan, åt en otroligt god frukost. Billig var något.
Fan, det är Bosse Andersson-klass på den där luren, du.
Ja, det smattrar han.
Herregud.
Ja. Är det något som är...
The Broken.
Vi har några lyssnare. Vi börjar med Gusten Dahlin, har skickat in den också. Det är Kissling-sekunderna med Bjerre, de längsta i hans liv också.
Ja, det var... Jag jobbade ihop med Gusten med tysk fotbollare ett tag och hade ju Patrik Andersson med oss som expert där. Och Patrik fick väl någon fråga om Stefan Kiesling, varpå det tog väldigt, väldigt lång tid innan Patrik valde att svara. Jag tror aldrig han svarade nog aldrig. Och jag stod i studion med Patrik, tror jag. Det var väl, jag tror att det var väl Gusten som var programledare då, så det... Ja, det var extremt långa sekunder innan. Och det är ju så lite när man håller på med kommentarer, det vet ju ni också. Man behöver ju timing i allting man gör. Och när man sitter och kommenterar en match eller står i studion, så vill man ju inte ha jättepauser sådär. Det där blev en jättepaus.
Var det längre än Gusten Dahlins egna paus?
I det här programmet.
I det här programmet.
Patrik Andersson är väl inte heller så där överdrivet efter det här frekvent förekommande i fotbolls-tv.
Han kan vara det sista...
Vi kan säga, det mesta Gusten Dahlin gör är ju framgångsrikt. Jag har ju pratat med Gusten Dahlin om de här Tysklandssändningarna då.
Ja.
Inte jättemånga som...
som har sett dem.
Nej.
Nej.
Så att, men
grym liga att göra faktiskt.
Ja, absolut.
Ska vi säga det att Bjärred, det går ingen nöd på honom.
Nej. Verkligen. Nej, det är inte att det var inte därför det är liksom ja.
Han flög ner med samma plan till Palma som jag gjorde förra sommaren. Han såg välmående ut, kan jag säga.
Ja, fast jag kan säga att han, när vi var nere i München och han klev in där, så kan jag säga att det var en dörröppnare.
Han är kung, va?
Det var inte många.
Det var direkt inte kortet. Nej, jag tog kortet, men vi direkt inte Hönes, så fick göra intervjuer och han löste mycket, Patrik.
Ja, det är som en varm sån smörkniv liksom. Det är som Nordahl på San Siro liksom. Man bara skär rätt genom hela arenan. Så plötsligt är man i mitten av allt liksom. Ja, underbara grejer. Vi har lite fler sådana. Jonas Dahlqvist har vi ju klarat av. Hur bra snedstreck dålig var Ibrahim Ba egentligen?
Ja, han var ju inte speciellt bra när han var hos oss. Det var han ju inte.
För att?
Ja, men jämför med hur bra han var för VM 98. Eller var det 98? Han var grym.
Stämmer.
Så kan man ju inte säga att han var på samma nivå när han var hos oss 2005.
Ja. Hur många av hans lägenheter fick du besöka?
Nej, jag har aldrig varit där.
Det ryktades som att han hade hus i Saltis, men att han inte orkar åka ut. Då hade han en våning på Gärdet.
Ja, okej. Okay. Men det var en jäkla bra person, schysst person. Dock så var han väl, han var ju inte fräsch när han var så, alltså skadad. Han var ju skadad ju på något sätt. Han var ju halt, skulle jag säga, om det har varit en häst.
Därför han hamnade i Djurgården kanske.
Ja, risken är väl det att annars hade han spelat något annat lag.
På tal om häst, vilken är den bästa uppfödningen du har varit med och roddat, är en lyssnarfråga.
Ja, bästa hästen som jag har fått upp själv är ju, eller jag och min fru, är ju en häst som heter Faceham, som var en svensk travox, som var Sveriges bästa treåriga stor. Så att
det är bra, va?
Ja, det är bra.
Men ger det stålar liksom?
Ja, det gjorde du den gången.
Ja, okej, okay.
Det är inte som den här hästen som Lasse Granqvist och
Green Shoe.
Ja, exakt.
Backe.
Ja, Backe. Den syndikerades för 14,4 miljoner dollar. Och de hade väl kanske 10% var där. Backe hade 10%.
Granqvist hade 10% och sen var det väl han Ström, eller han heter som
Ström, hade 70, tror jag.
Ja.
Äckligt mycket pengar.
Ja,
men de sålde den, eller?
Ja, man säljer ju andelar i den då. Så att det där är ju, får jag förklara för ett annat program.
Fan, men, du är life is fair.
Men alla andelar behöver inte vara sålda. Så det är inte säkert att de har cashat in alla pengarna. Men de äger ju fortfarande andelar i det, som värdet är ju där.
Okej, 14,4 miljoner dollar.
Mm.
Ja, det är gånger 9,6 ungefär, va?
Ja, dollarn är dyr också.
Ja.
Ja, men
en bra middag.
Ja, livet är rättvist.
En bättre middag.
Ja, sitter man med 20 böcker innanför västen och känner, du vet, inga jävla pengar. Kommer någon och lägger en alla hästsperma, du vet, över, och så behöver vi ingen andel på en häst och blir mångmiljoner.
Ja.
Det är ju fel.
Lagt dina bokkontraktscash på hästarna.
Ja, men helt riktigt.
Pengar inte allt.
Nej. Det är en jävla tur att det inte är i det här fallet, kan jag säga. Du, hade du hårprodukter i håret när du spelade fotboll?
Jag såg det.
Länge sedan jag hörde ordet hårprodukt, för övrigt.
Ja. Ja, lite hårprodukter har jag använt. Ja,
rockar du benen också på ett italienskt sätt?
Nej.
Ja, okej. Det är många italienska lag som gör.
Ja, jag vet. Alla gjorde nästan.
Vem är den bästa Djurgården du har spelat med?
Kim Källström.
Berätta preskriberade minnen från din tid i Djurgården.
Preskriberade minnen? Som till exempel?
Ja, stökiga grejer som har hänt, du vet.
Nej, det är så tråkigt. Jag har ingen.
Vi var, det är klart att du har, men du vill inte. Nej, är det klart att du har, eller?
Var ni ett någonting festande finns lag?
Nej, det var vi inte.
Fast det är skandal och annars då? Var det någon som blev arg oproportionerligt mycket och vid otid och otid? Eller? Var det någon som...
Soran.
Soran blev arg.
Den gamla högstränaren.
Nej, jag har ingenting att... Nej, jag kan inte gå.
Men varför var Kim så bra då, liksom?
Nej, men han... han hade ju stort sett allt. Förutom snabbheten. Hade han varit snabb så hade han ju varit bäst i världen typ. Nej, men alltså, grym speluppfattning, både det längre och kortare spelet. Såg saker som kanske inte andra gjorde. Stark i kroppen, träningsvillig, bra skalle, vinnare. Gjorde mål då på den tiden, hela tiden, gjorde assist. Alltså poängspelare också.
Jag kan säga det att Kala, som läser in våra krönikor då och då,
ja,
han såg Kim här igåendes i jeanskorts nu och Patriots hoodie
i februari, eller?
Ja, Storgatan är borta.
Nej.
Jo.
Shorts.
Ja, shorts den här tiden. Man mitt
går,
på dagen.
Han går någon sjuk jävla utbildning, va? Nere i Zürich eller något där. Är det inte så? Någon tränarutbildning?
Jo, det gör han nog, ja.
Sportchefsutbildning var det väl med?
Ja, det var sportchefsutbildning till och med. Fy fan.
Sporting director eller någonting.
Ja, det var Bojan Djordjic aldrig gått. Han har gått raka vägen upp.
Vad pratas om i styrelsen när en sån spelare lägger av? Börjar man snacka då, men det här måste vi hitta en roll till? Eller, ja, ah, det är synd. Det är, alla stolar är fulla, liksom.
Du menar som styrelse?
Nej, nu tänker jag, hur behåller man liksom en sån person i klubben när den väl ska sluta?
Ja, alltså jag tror det är någonting som både vi och andra kan bli bättre på, att behålla sådana, knyta dem till klubben. Där tror jag det kan göras mycket mer, och det har varit för dåligt i Sverige. Sen så finns det ju inte ekonomi i Sverige som i svenska klubbar som det gör i utländska klubbar, där man på annat sätt kan knyta upp dem. Men absolut, få dem in i organisationen, scoutingverksamhet, ungdomslag, andra uppdrag. Jag ser bara positiva saker med det. Sen så nu hade ju Kim andra saker att göra, men det finns ju andra spelare också som man behöver knyta till sig.
Det är en trestegsraket. Hur bra är Djurgården just nu, skala 1-100? Vart låg de på skalan när de vann SM-guld? Och var kommer Djurgården ligga när 2020 summeras?
Men jag tror att vi ligger ganska, även om vi förlorar mot Brann med 4-1, så tror jag att vi ligger bra till i förberedelserna. Det har varit väldigt bra träningar, det känns som många har kunnat träna utan en större problem. Så jag tror vi ligger bra till. Om vi då var på någonstans från 1 till 100 när vi avslutade 2019, säg 95 då, så kanske det är 80 nu. Jag tror vi är ganska långt komna.
Och i slutet av 2020?
Ja, då måste vi vara uppe där igen ju. Ja. 98.
Ja. Jag har en sista. I och med att du nu ska lämna styrelsen. Vad är du mest nöjd över under dina år i styrelsen? Av ditt eget arbete där?
Om man ska konkret peka på någonting så skulle jag säga Kim och Tolle. Att jag var med och fick in dem. Sen så kontinuiteten som vi har jobbat med. Några bett som vi tog tidigt med vissa spelare och hur vi gjorde det. Men jag är faktiskt väldigt nöjd med det jag har gjort under de där 3 åren. Det måste jag säga. Det är jag nöjd med.
Bra. Hur kändes det här då?
Jättekul att vara här.
Ja.
Nej, gör vi nästa gång.
Ja, exakt.
Ja, men det blir väl till sommaren. Ja. När det har gått några omgångar så kommer vi tillbaka. Ja. Dahlqvist har ju varit här 3-4 gånger.
Har han?
Ja.
Han har varit här fler gånger tror jag än du.
Ja, men eftersom vi har en 100...
Är det mig och Dahlqvist när ringer in när inte har någon eller?
Nej.
Fan, ska vi köra nu?
Nej, vi jobbar inte vi alltså. Men däremot om du behöver någon som räknar bollar och som får in dem i nätet. Så
du är sugen på det här gigget.
Ja, 25 bollar. Den klarar jag av alltså. De är dyra de där jävla bollarna.
Ja, det är de. Du missar inte en enda alltså.
Nej, inte upp i Sirius. Fan om du missar en boll i nätet där alltså.
Ja, men har man 100 gäster per år. Vi kommer ut 3 gånger i veckan. Ja. Och 2 gäster. Så det blir, och det är 52 veckor. Så det är många. Då måste
Jonsson
man...
nästa då.
Ja, Jonsson nästa.
Ja, den jäveln ska hit alltså.
Men sen är vi i Kalmar. Sen ska vi åka till alla klubbar i planen.
Ja.
Då måste man få komma tillbaka lite då och då.
Vore det så kul om du pratar om kontinuitet och Kim och Tolle. Mattias första, bort med Kim och Tolle. Nu ska jag bygga om nu. Nu är det jag som styr det här styrelsen.
Johan Arning, stort tack för att du kom hit. Varmt lycka till med allt från Hesperma till alla andra viktiga grejer du ägnar oss.
Tack så mycket, tack för att jag fick komma.
Tack så mycket, vi hörs och ses snart igen.
Ciao.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.